P3, Sveriges Radio.
Ja, god morgon, god morgon.
God morgon.
God morgon.
Morgon. Hur mås det på andra sidan bordet?
Jag har så mycket att säga.
Ja, men då är vi två. Men vi har ett program, vi kan dela på det.
Ja.
Jag kan ta 7 timmen.
Jag är väldigt flexibel för att dela på det här programmet.
Det är det.
Det låter inte så ibland när jag pågår, men jag vill dela.
Du vill dela, din intention är att dela.
Ja, intentionen är precis.
Intentionen är att dela, vad bra.
Jag kan tänka mig att ta nyheterna idag.
Skulle vi säga att du liksom bryter in vid halv och hel?
Ja.
Ja. Sen kan du två av de gångerna kunna liksom utveckla lite längre.
Bre ut lite mera.
Mm. Kavla, måla.
Mm. Ja, men känner sig alla nöjda då med uppdelningen?
Jag känner mig redo.
Ja,
välinformerad.
Ja, jättebra.
P3, Sveriges Radio.
Hejsan.
Hejsan, hejsan, svejsan.
Tog de cola på dansgolvet på Elgalan här, säger jag.
Jag sa.
Kändisar tog droger öppet på Elgalan. Champagne, ostron, men också kokain, jag läser på Expressen. Ja. På exklusiva Elgalans efterfest i fredags togs droger öppet i lokalen på Grand Hotel.
Jaha.
Enligt vittnesuppgifter till Expressen.
Ja.
Vi har nolltolerans mot droger, skriver Els chefredaktör i en kommentar.
Folk hymlar inte med det längre. När jag växte upp, på den gamla goda tiden, när folk tog droger, då var ju det någonting som man försökte smyga undan. Inte att man liksom höll på så här som på Elgalan.
Jag har aldrig sett någon knarka.
Men snälla, jag kommer inte fram med bilen för folk står i vägen och knarkar.
På
riktigt. Ett ungdomsgäng gick och rökte en joint på en gata. De gick på gatan i liksom rad så. Inte på, alltså i, vad ska man säga, på linje. Och jag kom inte fram med bilen, så jag var tvungen att tuta så här. Ursäkta.
Kan ni knarka lite på sidan av
gatan?
Kan
ni gå förbi, kan ni bara gå upp på trottoaren och knarka? Kan ni knarka på trottoaren istället så jag får komma förbi och fram?
Det är obegripligt ändå att jag, för det har jag sett, weed rökning i flertal sammanhang. Och sen såklart har man ju sett någon riktigt trasig själ sitta och nodda.
Absolut.
På en parkbänk och sådär.
Ja.
Men jag menar just den här liksom partyknarkstämningen. Jag har aldrig sett, jag har aldrig varit, och då, du vet, då jobbar jag ändå i Stockholms medievärld.
Just det.
Uppvuxen i Stockholm. Jag borde ha stött på någon som drar en lina på en tåsits någon gång.
Men det har du.
Jag har inte det.
Men du har liksom så,
jag har aldrig sett någon
flärpar som de här som springer på Solvalla, hästarna.
Förmodligen är det så att jag har liksom skygglappar och liksom tunnelseende och inte ser sånt.
Just det.
Men det är märkligt, jag har aldrig sett någon dra liksom kokain i verkligheten.
Nej, jag trodde aldrig att jag skulle komma till den, att jag var tvungen att tuta bort
knarkare
för att komma fram. Men nu är vi där. Folk skäms inte längre på det sättet.
Nej.
Det har blivit så pass normaliserat.
Nej, precis. Men det är ju någonting vidrigt med Elgalan bara generellt.
Just det. Att du inte är bjuden.
Ja, det är svårt att klaga på Elgalan när man inte är bjuden.
Men det är väl
hallå,
det
får jag komma till sak bara? Det är någonting vidrigt med Elgalan generellt. Att man är så... det är någonting utifrån. Ja, man är inte bjuden, så det är svårt att klaga. Men också att det är så väldigt duktiga personer som jag tänker ofta är så här väldigt allvarliga på Instagram. Alltså du vet, influencers som är så här... typ det här är viktigt och bla 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 bla. Och sen så står de ändå och liksom drar cola på Elgalan. Det gör ju att man hatar dem bara.
Men det är så många som är där. Jag tror inte, de flesta känner man ju inte igen.
Nej, 100%.
Ja. Jag har ju varit på Elgalan.
Har du?
Ja, och de flesta känner ju inte, men jag är ansiktsblind också.
Du känner
också.
Inte igen
jag känner
din
igen
egen mamma typ.
Nej, precis. men det är väl det med Elgalan att... det är liksom det känns som att de hymlar inte med de andra, alltså de hymlar inte med att de inte är inclusive.
Nej.
Alltså de kanske har det som tagline så här, alla ska där.
Alla får inte komma.
Alla får inte komma. Men de har med alla i alla fall.
Elgalan.
Ja.
Alla får inte komma.
Ja.
Hit.
Alla är inte lika med Elle.
Nej.
P3, Sveriges Radio.
Trodde ni pratade om Älggalan? Läste just om den stora älgvandringen och tänkte, jaha, har man gala för det nu? Och knarkar hejvilt. Just David sa L-ordagrant. Tack för ett bra program, skriver Andreas, som inte riktigt har vaknat till.
Nej, men vad fan har det? Älggalan, det går jag hellre på.
Ja.
Än Älggalan. Nej, jag vill jättegärna gå på Älggalan. Det är därför det här är svårt. Skitsamma. Du, jag läste en debattartikel igår i Aftonbladet med rubriken, era förpackningar är för svåra att öppna.
Ja.
gammal, jag ska inte säga spaning, men gammalt diskussionsämne just från Reumatikerförbundet. Mm. Passa på att göra rätt nu när industrin ändå ska ställa om, menar man då. Att, för det är enligt det är en enkät som Reumatikerförbundet har gjort som visar då att 43% av de tillfrågade har då skadat sig när de har försökt få upp en förpackning. Ah. Och nu när EU ska göra om det här plastdirektivet så måste de ta fram nya lösningar. Och då är Reumatikerförbundet så här, passa då också på att göra förpackningarna lite mer lättöppnade. Tänk på oss, bla 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 bla. Då kände jag inget, så här, inget ont om reumatiker alls. Och det här, den här frågan aside, men då kände jag så här, oj vad vi har klagat på förpackningar på senare tiden.
Ja.
Vi har liksom skickat en korrespondent till Brössel
ja.
För att klaga på förpackningar.
Ja.
Babs då.
Just det.
Och då fick jag en känsla av att så här, är det dags att lyfta lite bra förpackningar?
Jag vet, men det första som dyker upp i mitt huvud är ett klag på förpackning.
Jo, jag vet. Men det där ska man försöka hålla sig undan nu, tänker jag. Nej, jag vet.
Jag måste få det ur mig.
Vad säger du?
Kommer du ihåg gamla kexchokladförpackningen? Vad det gjorde den mycket godare.
Ja, med stagnolet runt.
Mm. Varför gjorde det?
Det var någonting med liksom att bryta kex i folie
ja.
Som var trevligare än plast bara.
Det är någonting generellt med chokladförpackningar som har blivit sämre.
Mm.
Också chokladkakeförpackningar.
Mm.
Mycket sämre
mycket
nu.
Sämre.
Svårare att ta sig in.
Mm.
Där hade en reumatiker haft att göra,
ja.
Kan jag ju säga.
Verkligen.
Nya choklad. Då kan jag inte äta choklad längre.
Nej, men smalare de blir.
Ja, det är väl det. Det är väl det.
Det är väl det. Till skillnad från elbilsförarna
ja.
Som vi pratade om igår. Men då tänkte jag så här, jag skulle vilja uppskatta lite förpackningar.
Mm.
Liksom sätta industridesignerna på sin tron idag. Och jag tänkte om jag ska försöka inspirera dig lite.
Mm, ja.
Jag har en liten lista då på förpackningar jag uppskattar.
Ja.
Är du öppen?
Ja.
Först då, jag ringde också och pratade med min kille som är en användargränssnittsentusiast av rang. Och han hjälpte mig då att komma in i rätt loop. Positiva tankar kring förpackningar. Då börjar vi med flaskor med trögflytande innehåll som kan stå upp och ner.
Ja, just det. Som ketchup och smoothies och sånt där.
Ja, eller honung, flytande honung.
Ja.
När man har tänkt att man har gjort förpackningens kork så pass bred så att den kan stå upp och ner, vilket gör att man inte behöver vänta på hur viskositeten ska jobba sig ner när man ska hälla ut något sekt.
Just det. Vad är det som får en förpackning att kallas för upp och ner?
Ja, men att korken är neråt.
Det är det. Det är mynningen.
Jag tänker det i alla fall. Sen då, munskölj.
Mm.
Nu för tiden finns det ju munsköljsförpackningar där du kan då squeeza upp en shot i korken.
Just det.
Och dricka. Så du behöver inte öppna, hälla upp i korken, skvimpa ut.
Varför finns inte det i spritvärlden?
Verkligen.
Är inte det konstigt? Det känns som att det är något som borde blivit inspirerat av från spritvärlden.
Verkligen.
Att så här, har de ju börjat med det här nu med munskölj, det som vi såg i spritvärlden.
Ja, men det är ju toppen att man kan squirta.
Squirta upp ja.
Lite
precis.
Flux,
yeah.
Eller vad det nu är.
Ja, ja.
Och sen, så när man släpper så blir det inget baksug.
Oh, så bra.
Jättebra. Jag har en krona, alltså en krona på verket.
Ja. Men jag bara säger alla tequila... Ja. Producenter där ute.
Ja.
Här har du en förpackning att inspireras av.
Gud vad smart.
Ja.
Picknickversionen.
Ja, ja. Ja. Parkbänksflaskan.
Parkbänkstekilan. Okej, nu vill jag att du är med mig här. För nu, det här, ingen kommer kunna toppa den här förpackningen.
Nej.
Det här är liksom the förpackning of all förpackningar som ska liksom hyllas.
Är det 2024 års förpackning som kommer koras nu?
Ja, men den är tidlös. Det är det som är dess briljans.
Ja, men den kanske vinner för första året. Det är med att galan inte har varit tidigare.
Förpackningsgalan, ja.
Ja.
Tändsticksask.
Det är förpackningens jeans.
Det är förpackningens jeans.
Ja.
Men den har allt.
Det har den.
Alltså, använda gränssnittet. Att skjuta fram...
Ah, det är så tillfredsställande också.
Och så svavlet på sidan. Och är de nöjda där? Nej. Det är också konst på.
Ja, det är det.
Vi får också ett litet konstverk på. Om vi pratar om solstickan. Det finns ju en miljard tändstickor. Mm. Men det är ju ändå Los Originales.
Mm.
Ingen kommer kunna toppa tändsticksasken.
Det är sånt mysigt ljud också när man trycker fram den, är inte det? Ja. Och sen så den där. Ja, det är verkligen så. Det och kaffedoft ihop. Det är mys till 100%.
Och inte någon annan Sverige. Det är mitt Sverige.
Ja, precis. Hör ni det? Alla som kom de senaste 5 åren.
Jag ser att David är lite så att kommer bara på dåliga förpackningar. Och det är väldigt lätt att hamna där. Men jag bara vill öppna upp idag för... Nu har vi gnällt på förpackningar så mycket. Vad är din favoritförpackning? Vilken förpackning vill du hylla?
Ja.
i den svenska vardagen.
Jag vill hylla förpackningen som fanns förut, den som man fick snabbmatsrestaurangs hamburgare i, som är liksom, nu har det liksom bytts ut framförallt mot att man bara lindat in det i papper.
Ja, nej.
Ja, det vill man inte ha.
Nej, nej, nej. Nej,
man ska ha, det ska vara ett litet lock på som man öppnar upp.
Gärna i vit sån här cellplast.
Ja, ja, precis. Det vill man ha. Ja. Oh, Dax. Var tog denna statliga hamburgerrestaurang vägen?
Dax. Klock.
Klock heter det.
Dax. Dax hamburgare.
P3. Sveriges Radio.
Ja, man skriver förpackning till färdig pizzabotten som säger puff när man vrider upp den och kommer ut kommer en pizzabotten som bara går och rullar ut på plåten. Det är som magi, skriver Emma.
Ja, den är härlig faktiskt.
Nominerad.
Verkligen nominerad.
Ja.
Någon skriver puckoflaskan, knäppet när man öppnar första gången.
Just det.
Samma sak som i såna här pagojuicer och sånt.
Ja, exakt. Säga vad man vill om Apple, men förpackningsdesign, det kan de. Allt är liksom millimeterprecision. En bubblare är ju allt som kommer med plast som ska dras bort, typ mobiler, tv eller datorskärm. Där har vi tillfredsställande. Tillfredsställelse, skriver Räven.
Det vill jag ha i 40-årspresent typ. Ja. Alltså att man alla kommer hem till mig med ny elektronik och så får jag bara dra bort plastfilmen. Då kommer jag vara glad.
Det är oroligt att det är från den kurdiska Räven. Men det vet jag inte. Man skulle ta sig tid och skicka in om att det är tillfredsställande med plasten.
P3. Sveriges Radio.
Små förpackningar.
Det gillar du.
Det är alltid kul.
Ja.
Är det inte det?
Jo.
Små såna här burkar
med marmelader.
Ja, det finns
flingpaket.
Flingpaket, läsk.
Ja, mini.
Mini, det är någon annan som skriver små Santa Maria russin förpackningar. Små Santa Maria russin förpackningar är underbara. Man blir så blöt och kladdig om tassarna när man når botten.
Ja.
Så att det är det bara små förpackningar av någonting som egentligen brukar vara stort, så är det.
Ja, det är väldigt sant.
Trevligt.
Brinner du för någon förpackning, Babs?
Jag brinner ju för den gamla tetran som vilar i frid på mjölk. Eller, alltså, som jag hade i Stockholm i alla fall. För jag vet ju att mina kusiner i Skåne, de hade ju sån hög vanlig förpackning som man liksom, med sån flärp som man öppnar.
Just det.
Sån yoghurtförpackning liksom.
Ah, just det.
Fast utan lock.
Ah.
Men gräddfilen, där finns riv ända hit kvar.
Ja, men den är så liten.
Ja. Vad sa vi om små förpackningar?
Ja, för sig, det är bra.
Varsågod med Petra Nyheter.
Tack. Och Londonpolisen får nu hård kritik efter att ha hindrat en judisk man från att korsa en gata under en Palestina-demonstration.
Mm-hmm.
Ja, debatt har blossat upp i Storbritannien kan man säga efter att ett klipp fått spridning. Det är en man som då råkar vara ordförande i organisationen Kampanjen mot antisemitism som vill korsa en gata. Enligt honom så hade han varit i synagogan och skulle ta en promenad. Men på en gata så pågår då en March for Gaza. Ett långt demonstrationståg med palestinska flaggor. Och när han då försöker ta sig igenom det här demonstrationståget så blir han stoppad av polisen med motiveringen att han ser öppet judisk ut. Och att polisen då är orolig över att hans närvaro ska skapa reaktioner bland demonstranterna. Vi kan lyssna på ett litet ljudklipp från den här videon.
You are quite openly Jewish. This is a pro-Palestinian march. I'm not accusing you of anything, but I'm worried about the reaction to your presence.
Oj då.
Polisen säger ju att han anklagar honom inte för någonting, men att han är då orolig över reaktioner som kan då uppstå. Men när han då inte ger sig så hotar polisen till slut att gripa honom om han inte går därifrån. Och liksom även om poliserna själva menar att de gjort det här av hänsyn till mannen själv så har ju många uppfattat det som att hans rörelsefrihet hindrats på grund av att han är jude och valt att bära kippa.
Och uppfattat det så? Det lät väldigt tydligt att det var så.
Ja, men kritiker då mot själva kritiken menar ju å sin sida att den här mannen som sagt då är ordförande för kampanjen mot antisemitism provocerat fram den här situationen med flit för att få fram då, alltså en reaktion och få fram sin agenda. Det menar bland annat själva arrangören av den här Gaza-demonstrationen. Han säger till Sky News att han håller med om att den här polisen har gjort helt fel här. Och han tycker att det är kränkande mot dem som gick i tåget också att kalla det för en provokation att se öppet judisk ut. För enligt honom så brukar det vara en massa judar som är med och går i de här tågen och de är alltid varmt välkomna. Men han menar ju då att den här killen inte alls var ute på en oskyldig promenad utan att han kom då med fyra andra personer plus ett kamerateam och försökte ställa sig framför demonstranterna för att hindra och provocera fram en konfrontation. Men mannen själv nekar ju till allt det här, inklusive att han heter Gideon Falter. Men han säger ju liksom så här, jag hade inte alls med mig ett kamerateam utan ja, det var kameror på plats. Polisen har dock bett om ursäkt för själva händelsen, men Falters organisation nöjer sig inte med det utan de tycker att polischefen borde avgå. Enligt dem så har polisen liksom varit alldeles för slappa mot antisemitiska uttryck under de här demonstrationerna som pågår typ varje helg där i London. Och enligt honom så börjar judar liksom bli rädda att ta sig in till city under de här demosarna. Men nu i veckan så ska polischefen i alla fall träffa företrädare för judiska organisationer och flera ministrar. Och i helgen så ska kampanjen mot antisemitism hålla en egen manifestation för att visa att de har rätt att röra sig fritt även under de här Palestina-demonstrationerna. Så att vi får helt enkelt följa hur det går med det.
Stor skillnaden då på, alltså, om sanningen är att man står på plats och provocerar med ett kamerateam eller om sanningen är att man bara spatserar hem från synagogan. Det är liksom två ganska olika situationer. Man skulle behöva reda i vad som egentligen hände.
Det finns video på liksom själva händelsen. Så där kan man väl se, göra en egen bedömning då. Men det är svårt att avgöra. Det är väldigt mycket folk på plats. Så det är svårt att säga vem som då skulle tillhöra hans gäng och inte.
Just det.
Och jag lägger ingen värdering i vad som är rätt och vad man får och inte, men det är ändå olika bedömningar. Alltså det känns som två olika saker ändå på något vis.
Ja. Vi tackar Babs.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
Ett TikTok-förbud närmar sig med stormsteg i United States of America. För nu har landets politiker snabbat på processen och senaten ser ut att godkänna lagförslaget redan nästa vecka. Kan den här kinesiska appen rädda sitt eget skinn?
Helvete, du skulle stå nu i veckan. Ber om ursäkt. Aha, gravid
det,
gärna.
Aha, men det kan ske då.
Kanske den här veckan. Kanske nästa vecka, men antagligen den här veckan.
Kan den här kinesiska appen rädda sitt eget skinn eller är det för sent? Det ska vi fråga våran techreporter Effi Karabuda. Inget sånt inlagt tyvärr.
Nej, vi fick göra en egen.
Nej, men det är bra då.
God morgon, Effi.
Goder fucking morgon.
Det har ju pratats om ett TikTok-förbud i USA rätt så länge ändå. Men nu skyndar man då på den här processen, eller?
Ja, man har ju snackat om det här sedan Trumps tid egentligen när han var president i USA. Och sen nu i mars så röstade ju representanthuset igenom ett förslag som tänker banna TikTok om appen inte då säljer sig till en icke-kinesisk ägare inom ett halvår. Och det här skulle då gå till senaten, men det gick väldigt segt. Så att nu har man då lagt fram ett nytt förslag när TikTok får på sig upp till ett år på att sälja sig från ByteDance som är kinesiska ägaren. Och det här förslaget har man då bakat in i ett stödpaket till Ukraina som nu ska till senaten. Det låter märkligt.
När man röstar för det här stödpaketet till Ukraina, då röstar man också för...
Ja, det är liksom pengar som ska gå till Ukraina och Israel bland annat. Och där har man lagt in en passage om TikTok, om det här TikTok-förbudet. Och det här gör man då för att de här frågorna prioriteras ofta, det snabbas på i senaten. Och för att också plisa lite konservativa republikaner som kanske inte var så sugna på att ge pengar till Ukraina, men som är väldigt sugna på att TikTok ska förbjudas. Så...
Men kan man klubba igenom stödpaketet till Ukraina utan att klubba igenom TikTok-bärmen?
Jag har läst på lite om det är svårt att förstå. Det verkar som att det kan vara svårt att bara peta bort TikTok. Utan okay. Det kommer nog vara så att man måste rösta igenom hela skiten.
Ah, okej. Okay.
Så att liksom TikTok kan förbjudas, Ukraina får pengar, alla är nöjda.
Mm-hmm. Det här är jätteförvirrande.
Jag vet, det är så konstigt. Det är så konstigt.
Jag fattar typ ingenting. Jag vet.
Men det är politik, amerikansk politik. Ja.
TikTok, vad säger, finns det någon, bryr sig användarna om det här?
Ja, men de gör det. Och de är så, varför har ni vävt in det här i en så humanitärt stödpaket? Vi fattar ingenting. Försöker ni lura oss på något sätt? Så här kan det låta.
They literally just added this on because they knew it would be fast-tracked in the Senate as part of a foreign aid deal. These people literally think you're stupid, that you don't have a single thought in your brain, and they can do whatever they want because you're too dumb to understand what's going on.
Ja, och det är flera TikTokare som är så här, okej, ni prioriterar det här TikTok-förbudet jätteslappt, men vad händer med så vapenlagar och liksom andra är så, nu ska jag rösta på Trump för att han har ju plötsligt vänt i den här frågan och vill typ inte förbjuda TikTok för han inser att det är bra för USAs liksom affärsverksamheter, och jättemånga som är så här, nu ska jag protestera för första gången i mitt liv, så det är liksom reaktioner till höger och vänster på TikTok.
Hur stor chans är det, eller risk är det att förbudet röstas igenom då i senaten?
Ja, nej, men vissa säger att det här kan ske redan idag, tisdag då, amerikansk tid, eller i veckan. Det beror på liksom hur snabbt det går. Men Biden är ju jättesugen på att skriva under det här om senaten godkänner. Och när han skriver under det, då blir det ju liksom en lag som träder i kraft. Och då måste TikTok försöka sälja sig från ByteDance.
Mm-hmm. Vad innebär en sån ban då?
En sån ban, ja, det innebär att appen inte finns kvar i App Store och Google Play. Aha. Så den kommer aldrig uppdateras och bara liksom försvinner från USA. Och det här är då första gången man förbjuder då ett så stort socialt nätverk i USA i så fall.
Kan man komma runt det på något sätt?
VPN.
VPN!
VPN!
Ja, jag förstår. Vi fortsätter prata om hur TikTok fightas mot förbudet alldeles strax. Vår techreporter...
Åh, jävlar!
Bättre sent än aldrig, som man brukar säga.
Så snyggt.
P3, Sveriges Radio.
Vi drar lite kort också varför de vill förbjuda.
Jag känner bara att vi glömmer det.
Alltså man tycker ju att appen är lite så av en spionapp. Mm. Att, för den ägs ju av Kina och man gillar inte att Kina, kinesiska regeringen då framförallt sitter på amerikaners data och kanske då övervakar amerikaner. Det är det man är nojig över. Både republikaner och demokrater tycker det här är lite jobbigt.
Just den grejen. Det har ju pratats extremt mycket om. Mm. Även här i huset så får man inte ha det. Nej. Men finns det några riktiga konkreta belägg, bevis för att det här har skett, att den kinesiska staten skulle ha spionerat genom TikTok?
Finns inga bevis, men det finns bevis på att några anställda på ByteDance som äger TikTok har spionerat på amerikanska journalister. Det här skedde 2022. Och det gjorde väl att ganska många i kongressen också blev nojiga. Alltså kollade var journalisterna befann sig. Det här var journalister som då hade grävt kring TikTok och granskat bolaget.
Hur svarar TikTok på den här nya offensiven från USAs håll? Att man vill banna?
Ja, nej, men de tycker att det är då olyckligt, unfortunate som de säger, att representanthuset klämmer in det här dels då i ett lag, i ett stödpaket till Ukraina. Men de säger också att det är ett hot mot yttrandefriheten. Det är liksom 170 miljoner amerikaner som använder den här appen. Och att det är liksom 7 miljoner affärsverksamheter som tjänar jättemycket pengar på TikTok. Och de trycker mycket på att så här, det här är bra för USAs ekonomi. Vi drar in 24 miljarder dollar till er varje år. Ska ni verkligen liksom, bara skrota den här appen och gå miste om de här pengarna? Och sen säger de att de såklart ska ta det här till domstol då, om det här röstas igenom i senaten. Så att de är ju redo att ta upp en rättslig strid, kan man säga.
Vad är TikToks chanser i en eventuell rättegång då?
Ja, det...
Att vinna så att säga,
ja,
över det här.
Kanske inte jättestora. Det råder lite delade åsikter om det där. För vissa är ju så, ja, men, det står ju liksom i USAs konstitution, First Amendment, det här med yttrandefriheten och amerikaners rätt att ta del av liksom information och medier utanför USA. Den är så himla stark den här. Men andra säger att ja, men, den går att rucka på just när det gäller då säkerhetshot riktade mot USA. När det är ett nationellt hot, då kan man liksom se förbi det där lite. Och sen har ju det här lagförslaget då, som jag sa, stöd av både republikaner och demokrater. Det är sällan de enas kring någonting, men nu sker det här och de har liksom en gemensam fiende som är Kina. Och ja, det kan ju också finnas en poäng med att så här, Kina har ju faktiskt förbjudit alla amerikanska liksom appar som så, Metas appar i sitt land. Men i USA så har de ändå en kinesisk app. Och det är liksom ett argument som många politiker drar, att så här, det här känns lite unfair.
Men de har, ja, okej. Okay. Men om de har förbjudit en massa appar, kan väl de förbjuda en?
Ja, det är väl så de resonerar.
Ja, så de resonerar. Mm. Great minds.
Great minds.
Vad skulle hända med appen då om den fick en icke-kinesisk ägare?
Ja, för det här är också intressant. Kinas regering liksom bestämmer ju lite här. De vill absolut inte att ByteDance som äger TikTok ska sälja bolaget. Och om de mot all förmodan skulle liksom gå med på säljare, då är det inte säkert att den här algoritmen som är liksom the secret sauce, den liksom bästa ingrediensen i hela appen, faktiskt följer med. Mm. För den är så på Kinas non-export list, så de vill inte bara ge ifrån sig algoritmen.
Men, men USA skulle bli mer nöjda om det var en icke-kinesisk ägare?
Ja, precis.
Och, men är det bara att det är en icke-kinesisk, eller så här, är de nöjda med så här, ja, men en rysk ägare?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Ja, men alltså helst amerikansk.
Utan det är amerikansk.
Helst amerikansk, men icke-kinesisk. Ah, okay. Men det kommer antagligen bli amerikansk i så fall. Men det skulle kunna bli så att det blir en väldigt urvattnad USA-version av appen utan den här algoritmen som gör att du får de rekommenderade klippen och så här. Det vet vi ju inte.
Enters Elon Musk. Alltså jag bara väntar, jag bara väntar på att den nyheten kommer.
Ja, just det. Sparkar alla. Ja. Man får säga vad man vill.
Just det. Han är väldigt emot ett TikTok-förbud faktiskt.
Ja, är det så?
Ja, så är det.
Mm. Finns det någon som är sugen på att köpa loss den där? Är det någon som har lagt ett bud?
Ja, men Steven Mnuchin, USAs för detta finansminister.
han
letar investerare. Ja. Men det här lär ju bli svindyrt. Vissa säger att appen kan säljas för så 100 miljarder dollar om man då inkluderar algoritmen. Mm. Och hur fan ska han få de pengarna? Jag menar, kanske stora techbolag som Meta, Google hade haft råd med det här, men de kan inte köpa den av konkurrensskäl, för då blir de för stora. Alltså det är, ja, det är inte jätte
Vilken soppa, Effie!
Vilken soppa!
Ja, TikTok-soppan. Men det känns som att du har hjälpt oss reda i det här lite grann i alla fall. Tack så mycket.
Bra.
P3, Sveriges Radio.
Jag har ju dragit igång då en Yao som är död. Som handlar om förpackningar vi uppskattar. Det har varit väldigt mycket förpackningsgnäll senaste tiden. Vi gnäller, åker till Bryssel, klagar på korkar som sitter fast. Reumatikerförbundet skriver en lång debattartikel. Nej, idag är det dags att älska förpackningar. Mm. Vilka förpackningar uppskattar vi? Jag kämpar mig blodig för att du ska bli engagerad i det här ämnet, David.
Eller lyssnarna.
Eller lyssnarna, men det kommer lite grann.
Ja, det kommer.
Någon som skriver, förpackningarnas förpackning ur ett öppningsperspektiv.
Ja.
Champagneflaskan.
Ja.
Bjuder på härligt ljud både vid öppning och efter öppning. Håller helt med.
Så vad bjuder den på för ljud då? Ah, läskljudet.
Alltså bara till liksom...
Ja, just det.
Och sen att det bubblar så.
Ja, just
det. Någon som skriver, mina topp tre. Återförslutningsbar påse med kardborreband.
Mm.
Otroligt, a.k.a. Ja. Mitt proteinpulver. Finns på djurmatsförpackningar också ibland.
Ja.
Det är cardboardband upp till.
Ja.
Och sen sån här rakgällsdosering. Alltså trycka, du vet, så kommer det liksom en sån pump.
Alltså rakgäll generellt är ju väldigt tillfredsställande.
Ja, det har vi inte tackat nog.
Alltså själva den produkten är ju väldigt tillfredsställande.
Mm.
Att man trycker ut en lite sån med hög densitet gäll som man liksom sen kan liksom så som sen blir liksom jättemycket. Ah,
alltså man kan ju raka hela underkroppen med en ärtas storlek typ.
Ja, alltså underlivet tror jag skulle säga.
Jag kan raka hela underlivet med bara en ärta.
Ja, just det.
Och sen så är det skruvkork som hänger kvar för att öppna, skruva, för att stänga, tryck. Jag förstår inte riktigt vad det är för produkt. Men... Och sen säger hon fiskkonserv, för jag gillar böjen med konserven, men insåg att det kan skvätta. Ja, den var nära att komma in, skriver Alexander.
Ja, men den, är det den hon menar? Den här, när man ska öppna typ sardiner, när man får en liten nyckel på sidan. Vad är det här för liten uppgift?
Nej, men
vad
alltså,
kul, ska... en liten nyckel. Och så rulla upp
den där. Finns den på någon produkt? Alltså att man tar bort en nyckel, stoppar in och sen rullar upp. Finns den idag?
Varför jobbar förpackningen med så lite nycklar? Jag skulle vilja ha på varje förpackning en liten nyckel.
Chipsnyckel.
Mjölknyckel. Allt vill jag ha nyckel till.
Lite nyckel. Man känner sig viktig när man får öppna sin lilla rullkonsert.
Ja, ja, verkligen. Men har ni sett sardinnyckeln?
Ja, fan, jag hade sardinnyckel här någonstans.
Men helvete, har ni sett? Ja, där. Visst är det alltid så när man blir som argast över att man inte hittar någonting. Det är då man ser den.
Mm.
Men vad fan är det där? Men har ni sett? Helvete, vad är det? Ja, där.
Nej, men jag hade den precis. Håller jag på att bli galen? Här är den.
Nej, det var inget.
Jag hittar den.
Det var inget, sa jag.
Jag hittar den.
Jag hittar den. Vadå? Jag letar. Skitsamma.
Har du tappat nyckeln?
Va? Och sen så kommer de ut ifrån badrummet med så blött hår och hårfönor. Vad skriker de? Ja, men det var ingenting, sa jag. Jag letade efter sardinnyckeln och sen hittade jag den här.
Men du hade den förut i din väska, tror jag.
Ja, jag har hittat den. Jag har hittat den. Älskling, det är lugnt.
Varför skriker du för dem? Du har den.
Ja, men jag förlåt. Skitsamma. Älskling, det var ingenting.
Jag tycker bara att du kan hålla reda på dina saker lite
okay.
bättre.
Okej, ja, det är sant. Det är sant.
Liv hela tiden när du ska hålla på.
Okay,
jag funderar också på om vi skulle lägga en... extra nyckel i översta lådan.
Ja, men, precis, jag har ju sagt att det ligger en där. Jag har alltid, vi ska ju alltid ha en.
P3, Sveriges Radio.
Vet du vad det är för förpackning som jag absolut skulle vilja att det fanns en bättre förpackning? Mm. Det är ju de här färdig frysrätterna. När man ska dra av den här plastfolien. Varje gång jag drar av den så vill jag så här: kan vi ta hit vdn till det här företaget, så får vi se när han drar upp den här förpackningen hur det ska vara. För varför, det är som
det
att
blir
så här,
bara slamsor.
Ja, det blir som att det är en tiger som har försökt öppna den med klon.
Ja.
Alltså bara, det är som, har du försökt klösa upp den här med tigerhand? Tiger paw.
Ja. Det är samma med de här förseglingarna på ketchupflaskor, alltså som är så där. Det står typ easy off också, vilket är otroligt provocerande.
Ja, det är provocerande.
Alltså det är som ett runt cellofan och sen är det ett runt cellofan till på som är hälften av. Mm. Och så ska man då kunna öppna. Det har ingen någonsin kunnat göra.
Ja, jag har hittat knycken.
Har du det?
Ja.
Man ska inte behöva hitta knycken.
Nej, men jag har ju också ätit de här färdigrätterna i 28 år. Mm. Men fortfarande har jag inte hittat knycken där. Det går inte att öppna en så intakt plastfolie som är liksom kvar. Nej. Men en annan förpackning som jag undrar över, det är ju en myt som har gått väldigt länge. De här bitsockerförpackningarna. Att man ska liksom öppna dem genom att liksom dra... Man ska dela på sockerbitarna när de är i förpackningen. Aha. Så ska liksom förpackningen i sig bara liksom öppnas upp så.
Aha.
Medan folk river upp dem där. Och då var det någon som sa så här, ja, varje gång man rev upp dem, så här, ja, han som gjorde de här förpackningarna, han tog ju livet av sig på grund av att, för att ingen förstår hur man ska öppna dem.
Nej.
För när man väl förstår hur man ska öppna dem, så säger jaha!
Eureka!
Jaha! Men jag undrar, är det så?
Aha.
Att han
testa.
Avslutade sitt liv på grund av att vi inte riktigt fattade
det
hur vi skulle öppna dem.
Inte var så.
Nej.
Jag blir nervös att det är så.
Ja, jag blir också nervös att det är så.
P3, Sveriges Radio.
Det skulle jag vilja få till, Linnea. Att vi tar de här riktigt omöjliga förpackningarna som inte går att öppna så som är tänkt för vanliga privatpersoner. Att vi bjuder in deras VD:er till programmet och så får de öppna sina egna förpackningar. Och så får vi se hur bra det går. Vet du vem jag skulle vilja ha? Klubb-VD:n.
Ja.
De som gör klubbor.
CEO of Club.
Ja. Ja, VD:n för Klubb-AB. Klubb-AB. Snälla. Ja. Du vet, när det är fredagsmys, man har köpt klubbor, det kommer fyra ungar fram till. Kan du hjälpa mig att öppna klubban? Kan du hjälpa mig att öppna klubban? Nej, jag kan typ inte. Jag vet inte hur många gånger jag har liksom gått till knivstället och försökt liksom så skära upp klubban och liksom sen få av den där.
Ja.
Men där har inte utvecklingen skett på något sätt.
Tjockis, pros och barnspin då? Du tar klubban, du håller i själva klubbbollen i handen.
Ja, vrider.
Du stoppar in i pinnen i munnen, sätter liksom kindtänderna mot själva plast liksom snurret och sen vrider klubban mot med sols.
Yep. Och då.
Ja, men det är det enda sättet, men det är svårt att lära liksom en fyraåring.
Ja, det står ju inte på.
Nej.
Och jag vet inte om det är liksom kompatibelt med mjölktänder heller.
Nej, det är det inte. Jag uppmanar inte barn att göra så, nej.
Nej,
det är det
inte. Det skulle man vilja få till. Bara så här, ja men frysförpackningsvd.
Gud vad bra tv.
Alltså där, om du inte har ett viralt klipp innan, så har du ett viralt klipp där.
Mustiga Mauri, tar du det här från oss? Då vet jag inte vad jag gör.
Varsågod. Okay. Här, omöjliga förpackningar att öppna.
Ja.
Och sen så står vdn där och ska försöka öppna det. Det kommer ju inte gå.
Gladpackkartong, du vet, riv här, så ska man dra bort den där remsan.
Ja.
Följer hela remsan med när man drar?
Just det.
Gör den det?
Nej.
Man ska dra då liksom den här perforerade remsan längs hela den här långa, avlånga kartongen.
Just det.
Följer hela remsan med när man drar?
Nej,
det gör den inte. Den går sönder halvvägs.
Sveriges fling-vd. Kan du öppna flingpaketet högst upp utan att riva sönder kartongen där den inte ska vara sönderriven? Nej, det kommer du inte klara.
Nej,
det går inte. Vad är det mer då? Vad har vi mer?
I det här programmet?
Nej, men...
Eller förpackning... Jag är lite nervös i kroppen, dels för att jag känner själv, David, att jag är lite irriterande idag. Jag försöker liksom dämpa det lite, men jag känner själv att det är svårt att hålla inne. Jag känner att jag är större idag. Och på att jag redan är lite irriterande, så har jag en riktigt tight 5 minuter om Lars Norén om en stund.
Ja, vi tar det efter 8 då.
Jag känner så här, jag vill prata om Lars Norén på ett sätt jag aldrig tidigare velat prata om Lars Norén. Och så sitter jag mitt emot dig och är redan lite irriterande idag. Så det kommer bli uppförsbacke för både dig och mig.
Nej då. Men vet du vad jag såg igår? Jag såg ett joke.
Ett joke?
Som Babsuk brukar säga. Mm. Ett joke. Mm. Jag får mig också att många från Mellanösterns föräldrar säger, istället för skämt, så säger de joke.
Gör de?
Ett joke. Det är bara en problematisk spaning som jag har som kanske inte stämmer. Utan bara, jag kanske bara levererar fördomar.
Yeah, yeah.
Jag såg ett joke igår som skulle kunna platsa. Det jag tänkte på var ett nya moment efter jag hade hört det joket.
Mm-hmm.
Och vårt nya moment är ju...
Trampa i klaveret.
Trampa i klaveret med David Reed.
Ja. Trampa i klaveret.
Dum, dum, dum. Det är när jag trampar.
Trampa i klaveret.
Det är någon som har gjort en jingle till oss.
Ja, Jim, jag tror att det är Jim, vår lyssnare. Vad senast sa du? Filip heter han.
Filip, ja.
Filip har gjort en trampa i klaveret jingle.
Tycker vi lyssnar igen.
I klaveret med David Reed.
Ja.
Trampa i
klaveret. Dum, dum, dum. Det är när jag trampar.
Trampa i klaveret.
Da, 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 da. Jättebra.
Otroligt.
Nej, men det var i alla fall det en sån fun fact som jag inte hade någon aning om. Kanske du hade, men det vet inte. Men det var ju att, visste du att fram till 2018 så var Saudiarabien det säkraste landet i hela världen?
Mm-hmm.
Hade du någon, visste du det kanske?
Nej, det visste jag inte.
Visste du inte? Nej, för 2018 så tillät de kvinnor köra bil.
Trampa i klaveret med David Reed.
Ja.
Trampa i klaveret.
Dum, dum, dum. Det är när jag trampar.
Trampa i klaveret.
Det är, du har verkligen sagt värre grejer.
Jag vet, men jag ville köra jingeln.
Du ville köra jingeln, ja.
Och sen så, det kan vara dagens joke som vi kan köra vid kaffemaskinen.
Ja,
och så kan ni skicka in reaktionerna på det.
Ja, jättebra.
Ja.
Otrolig jingel. Jag vill att du ska trampa i klaveret.
Mm. Ja, men det kommer jag göra.
Ja, kommer
jag har den redo här.
Ja.
P3, Sveriges Radio.
Känner du till kontroverserna kring Lars Norén-pjäsen 7-3?
Absolut, men uppdatera gärna lyssnarna.
Det var ju så att typ 98 eller 99,
ja, där är det.
Så 1900 alltså, mm. Så fick ju då kanske Nordens största dramatiker Lars Norén, rest in power. Han fick ju då liksom ett brev från fängelseinterner på Tidaholmsanstalten som ville liksom göra teater. Och han gick liksom igång på det här och började liksom utveckla en föreställning tillsammans med de här tre internerna. Och det här blev liksom det blev väldigt mycket liksom kritik kring det här, för att de här internerna var då så kallade 7-3-or, och det innebär att man är extra rymningsbenägen och våldsam.
Mm.
Lars Norén ville då liksom göra en berättelse. Alltså en pjäs som var liksom deras liv. Och två av de här internerna var också öppet nazister, alltså nationalsocialister. Och det blev otroligt mycket debatt om det här naturligtvis. Att så här, liksom, hur kan man liksom tulla på säkerheten och liksom glamorisera gulla med kriminella och på det här sättet. Så här. Och som om det då inte vore nog med att den kulturdebatten blev så stor och att han fick så mycket kritik, så var det ju också så att en av de här tre... Jag tror att det var dagen efter premiären av föreställningen drog till Kisa, mötte upp några andra nazister, rånade en bank och sen utförde då de så kallade Malexandermorden. Det var inte liksom Malexandermorden aside då, det var inte det blev inte bättre för Lars Norén.
Nej.
Efter liksom den grejen. Även om man såklart inte kan anklaga liksom det här teaterproduktionen för de här fruktansvärda liksom brotten och morden, våldsbrotten och så, så var det ju såklart någonting som blev, ja, men väldigt, väldigt, väldigt omdiskuterat. Detta skeende har nu då blivit en serie på SVT som heter Smärtpunkten, där David Dencik spelar Lars Norén. Jag såg första avsnittet igår. Väldigt bra.
Väldigt bra.
Väldigt, väldigt bra. Och det eller liksom speciellt Maria Sid heter hon, va, som spelar en teaterproducent. Det är liksom Lars Norén och den producenten som jag inte nu kommer ihåg vad hon heter, som liksom man får följa då i det här första avsnittet, och hur det är så himla så här, hur de, det är så otroligt så här, den naiva kultureliten som bara så här, det här är verkligheten, vi måste våga liksom göra verkligheten, vi kan rehabilitera grova våldsbrottslingar med kultur, med teater, du vet. Och sen är man bara så, ja, fast vissa människor är också grova våldsbrottslingar och nazister. Mm. Alltså så här, det är liksom, men det är en jätteintressant historia. Och då vill jag bara tipsa, för då har SVT nämligen gjort en hel kategori på SVT Play som heter typ Mer Lars Norén.
Mm.
Där ligger Natten är dagens mor. Kaos är granne med Gud. Personkrets 3-1. Alltså Lars Noréns alltså absolut största liksom föreställ eller pjäser i liksom TV-versioner då. Och jag är så djupt ner i Lars Norén nu, David. Alltså. Det är nämligen, Lars Norén är en sån där figur som man tror är svår.
Ja.
Alltså folk säger så, lite Lars Norén-jul. Eller så. Man tror att det ska vara alltså svårt att förstå sig på eller att det är för finkulturellt. Det kommer vara märkligt, jag kommer inte fatta så här. Men jag vill bara tipsa om att gå in och titta på Natten är dagens mor med Reine fucking Brynolfsson. Alltså det är så bra. Det är så bra så att jag är skakad att jag inte liksom har blivit Norén-nörd tidigare i mitt liv.
För är det bättre än Blood in, Blood out?
Vet du vad? Det är svenska Blood in, Blood out.
Ja, lite sämre. Svenska Blood in, Blood out.
Ja, men bara passa på. Ja. Alltså, det är liksom, det är verkligen, det här är allmänbildning och jag känner det själv och jag längtar till idag när jag ska hem och titta.
Vad ska vi lyssna på?
Jo, jag vill att vi ska höra ett klipp från Smärtpunkten som är den här nya SVT-serien då, som handlar om den här pjäsen som blev så omdiskuterad.
Vi är 7-3-or.
7-3? Och vad betyder det?
Det är en på högsäkerhetsanstalt. Utan rätt permissioner.
Hej Ola, trevligt.
Tony.
Hej Lars. Du vet vad det här är för killar.
Jag vill berätta att jag är en nationalsocialist.
Märker inte ni hur han pratar om nazism och påverkar arbetet?
Som producent så styr jag inte över vad de andra skriver.
Säg nu vad fan problemet är.
Men hur har Lars Norén tänkt?
Det låter ju som Blood in, Blood out.
Där har ni att göra. Ja, först Smärtpunkten göra. Och sen hela Lars Noréns liksom katalog. Ni kan inte träffa någon på resten av veckan.
Nej, det är ju... om licenspengarna hade varit frivilliga så hade jag slutat betala dem. På grund av att jag är i beef med SVT.
Är du?
Jag kan berätta om en liten stund.
Oj, intressant.
P3, Sveriges Radio.
Det är någon som skriver in också om att få väck första arket på nya toarullen. Tre första varven brukar gå åt. Det är sant.
Ja.
Men det är väl också en omöjlig uppgift. Att så här, jag vill ha ett lim på det här extremt känsliga pappret. Mm. Kan du fixa ett sånt lim som bara påverkar första öppningen?
Första laget,
inte på något sätt de andra otroligt känsliga pappren under.
Nej,
Lös det. Så jag vill ändå säga, big ups till toalettpapperslims företag som gör det där.
För
det fucking jävla jobb ni gör. De är, alltså snacka om att vara några som får samhället att gå runt. Vi pratar sjukvårdspersonal och har liksom gett dem väldigt mycket hyllningar. Men är ni limutvecklare för toalettpapper? Alltså, ett stort tack.
Ett stort tack
ska ni ha idag.
Mm.
Är det stora? Nej, jag ska. Är det inte den stora
toalettpappersrullelim tillverkar
tackardagen idag? Oh, är det inte det?
Jag orkar.
Är det den 23 april idag?
Jag orkar inte.
Nej, jag orkar inte heller.
Men vad ska vi göra, David? Vi sitter här varje dag. Vad ska vi ta oss till?
Vet du, jag är så förbannad på SVT sedan igår. Nej, men det är inte en stor grej säkert för många. Mm. Men what grinds my gear är att du vet när man har bullat upp och man har förberett sig och det är klart och för liksom så här, nu är det dags för det här. Man förlitar sig. Vi är påtvingade att betala de här licenspengarna, vare sig vi uppskattar public service eller inte. Mm. Så är det. Förut så kunde man liksom försöka slippa undan. Jag har ingen tv om man ser det här blåa ljuset i den här ettan som man bor i med Pentry. Och det går liksom inte att komma undan att man har en sån 85-tummare när de står där och liksom är de här tv-männen som kommer och knackar på. Det gick liksom att bara, jag har ingen tv, och sen så smäller igen dörren och sen så låsa om sig. Och så kunde man komma undan den avgiften. Det går ju inte längre, men jag saknar den tiden. Mm. För igår, då fuckade de upp. Och de fuckade upp rejält. Mm-hmm. Du följer kanske inte Gift vid första ögonkastet.
Jag har inte hunnit dit för jag tittar på Lars Norén.
Ja, just det. Nej, det är klart. Nej, just det. Just
är lite fin i kanten.
Sveriges Blood in, Blood out.
Ja.
Nej, men då är det så att det sänds ju på måndagar. Ett nytt avsnitt varje måndag.
Ja.
Och vad var det stod på någonting i SVT Play då? När jag låg i sängen och skulle bara säga, nu är det dags.
Nu åker vi.
Play, älskling. Mm. Nu har vi lagt oss till rätta. Nu är det dags. Gift vid första ögonkastet. När det står så här, på grund av tekniska problem så kommer inte avsnittet upp förrän imorgon.
Så gör man inte.
Nej, så gör man inte. Speciellt inte om det är en påtvingad skatt då, som jag skulle kunna säga så. Då finns det inte, det finns inte utrymme att fucka upp på det sättet.
Nej.
Vem är det som är sjuk? Vem är det som ska få gå? Det är det jag vill göra.
Ja, man
vill
kan inte, man kan ju inte heller reklamera, alltså så här, alla andra tjänster man betalar för, ja, eller produkter, de kan man ju reklamera om man inte är nöjd. Det kan man ju inte med SVT Play.
Nej, det kan man inte göra.
Du kan inte be om att få tillbaks liksom 25 spänn för ett tv-program.
Nej, men det vill jag ha. Jag vill ha tillbaks någonting. Någonting ska jag ha.
Och får man elda eller inte elda? Förvirringen kring nya eldningsdirektiven är...
Är det så?
Ja. Får man elda upp kvistar och bös i en tunna på tomten?
Nej, va?
Det beror på vilket syfte det är.
Nej, men det, liksom, det har ju verkligen varit en förvirring kring det här. Och det började väl lite när Ebba Busch la ut sin numera berömda eldningsbild på Insta. Och sen dess så har det blivit så pass förvirrat att regeringen nu förtydligat när de kommer förtydliga vad det är som gäller. Oh. För att det är liksom, de har märkt att det här känns inte riktigt som att folk har så lätt att tolka.
Panik inför Valborg.
Ja, det har ju uppstått.
Ett förtydligande inför förtydligandet.
Ja, men vi kan ta det lite från början. Det var någon gång i början av april så började det rapporteras om att ifrån och med i år råder nya regler kring eldning. Löv, grenar och annat trädgårdsavfall får inte längre eldas utan ska återvinnas. Och det var Naturvårdsverket som var källa till den nyheten och bakgrunden var då ett EU-beslut. Och villaägarna gick ju i taket. Ska inte jag få elda vad jag vill på min egen tomt, eller? Och vad händer med majs alldeles egna brasa? Mm. Ska inte vintern få rasa?
Nej.
Jo då, du ska visst få bränna löv i din trädgård, gick då Ebba Busch ut och skrev på sin Insta in till en bild där hon står bredvid en pyrande askhög. Mm. Och hon tillbakavisade då nyheterna om att det skulle vara förbjudet att elda trädgårdsavfall och skrev att regeringen minsann inte infört något förbud, utan det handlar om lite nya regler, men det ska liksom inte vara någon större skillnad från hur det har varit tidigare.
Men är det, för jag hörde någonting om, i alla fall på Gotland så är det att man inte då ska elda typ byggavfall då till exempel, och problemet är, för jag trodde det handlade med liksom brandrisk och sånt att göra, men att det handlar om att typ kemikalier kan liksom läcka ner i grundvattnet.
Alltså
att
men det har det nog alltid varit, alltså byggavfall har det nog alltid, och det är ju upp till kommuner och sådär, men det här handlar om trädgårdsavfall, och det här är liksom en del av det här, ni vet att man behöver slänga mat i brun påse och så, det här liksom ingår i det, och det handlar bara om att själva, alltså att elda i sig är dåligt för miljön, alltså blir rök. Så det handlar liksom inte om gifter utan bara så här, allt trädgårdsavfall, bio, det är ju bioavfall precis som då mat. Men efter då den här bilden som Ebba Busch la ut så började DN skriva att Ebba Busch bryter mot eldningsförbudet, och Aftonbladets ledare var så lol, det är ju hennes egen regering som har lagt fram det här lagförslaget. Men Ebba Busch förtydligade dock sen att den här bilden när hon eldar ska vara från 2022, och DN fick gå ut med rättelse. Men uppenbarligen så är ju den här lagen då öppen för tolkning. Och det är också upp till varje kommun att bestämma när, var och hur man får elda. Men Naturvårdsverket har ju tolkat det som att grenar, löv och bös ska återvinnas och inte eldas. Och det är också Naturvårdsverket som ska vägleda kommunerna i hur de ska tolka det här. Mm-hmm. Men trots det så har kommunerna också olika regler. Grannkommunerna Uddevalla och Trollhättan har gjort olika bedömningar. I Uddevalla så får man elda så länge det inte stör folk runt omkring. Men i Trollhättan så måste man liksom kontakta kommunen och be om ett undantag och förklara varför just jag ska få elda grenar i trädgården. Och kommunerna blir liksom nerringda av folk som vill veta vad som gäller. Och nu går alltså miljö- och klimatministern Romina Pourmokhtari ut med ett förtydligande i P4 Väst. Ett förtydligande kring reglerna behövs uppenbarligen, och det kommer att komma om cirka 2 månader.
Förtydligandet?
Ja.
Inför förtydligandet?
Nej, det här var förtydligandet. Alltså då ska det komma,
alltså det här var
förtydligande kring vad som gäller.
Och det här var förtydligandet inför det.
Ja, då är ju våren lite så över. Men fram till dess så uppmanar hon kommuner att se över möjligheten till undantag. För det är något som regeringen verkligen försökt att se till att få in i den här lagen då, som kommer från EU från början. Och P4 frågade sig, men varför uppmanar du liksom så här mycket till undantag? Är det inte viktigt för klimatet att man återvinner? Och hon bara, jo, men tänk till exempel då om du ska köra jättelångt för att återvinna det här. Mm. Ja, då kanske inte klimatet vinner på det. Och det är också något som Naturvårdsverket liksom har tolkat in. Då också verkar de mena att det ska handla om ganska extrema fall för att kunna göra det undantaget.
Fan, ska man sitta och räkna på det också? Utsläpp från ens bil, hur mycket den är lastad, hur mycket drar den då, hur mycket släpper den ut kontra om jag eldrar här i trädgården, vad innebär det i...
Ja, det är svårt.
Det är en bökig ekvation.
Ja, men om 2 månader så får vi helt enkelt veta då. Ja.
Oh, en företagsidé. Alltså en hemsida där man går in och fyller i vad man har för bil, hur mycket den och sen så kommer det automatiskt fram hur mycket den väger och vad den drar och hur mycket last man kommer lasta då, vad är det för släp och hur mycket hade du tänkt, och det hade du tänkt äldre på tomten, och sen så får man jämföra utsläppen där. Och så kan man skicka in direkt till kommunen därifrån. Ja, men då har jag att göra efter 9:30.
Ja.
Tack så mycket för nu. Babs.
P3 Sveriges Radio.
Hej.
Hejsan, hejsan på dejsan.
Vad snabb du var.
Ja, på att svara på hejet.
Ja, men på att springa och köpa en viktig frukost.
Jag har det i benen. Aha. Jag har det i ryggraden.
Snabb. Hörru du, svensk potatis.
Ja.
Jag är så glad över att du är så positiv. Fyller 300 år i år.
Ja, det är så va?
Ja. Såg jag på TV4s Instagram.
Jaha.
Grattis potatis. Svensk potatis fyller 300 år. På en gård utanför Alingsås 1724 började något att odlas som kom att förändra Sverige för alltid. Ja. Och idag har den en särskild plats på mångas bord. Gärde, 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 gärde. 300 år fyller den lilla jäveln.
Mm, den svenska potatis. Vad är en svensk potatis då?
Ja, men den togs väl hit av han Jonas Ahlströmer eller vad, det här har jag hört liksom så jag var liten. Pappa berättade det för mig 200 gånger.
Som godnattsaga.
Ja, men typ att det är så här, det var en man som hette Jonas Ahlström. Nej, men man tänker ju att potatisen är alltså att den var här innan oss.
Ja.
Alltså att den är liksom detta samhälle vilar på potatis.
Ja.
Och det gör det ju.
Nej.
Men 300 år, det är ju ingenting.
Nej. Det är ju en imbecil art, höll jag på att säga.
Ja, den är liksom
invasiv.
Det är en bebis.
Ja, 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 verkligen. Tack potatisen. Nej, men... tack Ahlströmmen. Ja, är det inte är det den 23 april idag?
Är det den stora potatisstackardagen idag?
Det kan vara så att det är den stora potatisstackardagen. Ja, men tack. Och vi blev ju en av de största potatis... Ja, vi är
entusiasterna.
En av de största potatisnationerna i världen. Ja. Det har inga siffror på det här. Men det är väl vi och typ Irland som är så här, det är potatis som är våran så...
Det är liksom...
Det här är the shit.
Det är vår kolhydrat.
Ja, verkligen. Ja. Alltså Mellanöstern, ni kör ris, det är er grej.
Absolut.
Ni får ha den, absolut. Mm. Men
Medelhavet är liksom mycket pasta och bröd.
Ja, precis. Ja. Alltså så här, det är väl klart. Alltså är man från, har man bakgrund i Mellanöstern, då kan ni komma och liksom läxa upp när det gäller riskokeri. Mm. Riskokera.
Riskokeri, riskokera.
Ja, precis. Men är det potatis, då står man gärna där. Och liksom sneglar över så här, okej, du gör så, nej, vänta ska jag visa. Det är så här, alltså jag är så trött på folk med svart hår som ska koka potatis. De kan inte göra det. De kan inte koka potatis.
Du känner ju jättemånga med svart hår, kan de inte det?
Ja, de har så svart hår. Och de kan inte koka potatis. Det snälla, det blir så geggigt och det är överkokt och det är så här, nej, jag vet inte. Jag vet inte.
Nej.
Men jag har en liten potatiskokakurs som jag tänkte gå igenom här. Mm. 3 steg.
Mm.
Jag skojar bara. En referens till när du hade en
risskola. Ja,
risskola.
Vet du, jag fick väldigt mycket positiv feedback för min risskola. Ska jag berätta för
dig. Du fick inte bara ris.
Jag fick också rius.
Rius.
Men jag skulle faktiskt på riktigt vilja höra din lilla potatiskokarskola. Jag är jätteintresserad. Jag skulle säga, jag är inte ett proffs på att koka potatis.
Ja.
Det är inte my carb of choice alltid.
Den stora potatiskokarskolan för invandrare.
Kör!
Om en stund.
Trampa i klubb. Vi kan bara byta vinjett på det här programmet.
Absolut.
Klaveret i morgonpasset.
Ja, alldeles strax då så kommer vi alltså... Eller vi har redan.
Trampa i klaveret med David Reed.
Ja. Trampa i klaveret.
Dum, dum, dum. Det är när jag trampar.
Trampa i klaveret.
P3. Sveriges Radio.
Jag vet inte, är det dött redan?
Nej, vill du ha en vignett?
Nej, ja.
Till din...
Japp, förra.
Okej.
Davids potatiskokarskola för invandrare.
Igen.
Okej. Davids potatiskokarskola för invandrare.
Oj, jag var så nära på att göra någon slags brytning och avsluta det med ett säg ifrån någon som kanske... någon brytning. Mm. Där skulle jag ha sagt liksom så. Hur kokar man potatis egentligen?
Ja, fast med liksom någon lite arabisk brytning.
Med någon problematisk brytning där som kanske inte hade varit okej för mig att göra.
Ja, men jag tänker att jag tycker ändå att, det här, att vi klarar oss i det här. Nu ska jag säga att jag har inte så jättemycket erfarenhet av människor med ursprung som kokar potatis, men kan Nej. Tänka
men
mig.
Men de väl gör det. Oj, vad fel de gör.
De gör fel.
Okay. De gör så fel. De kan inte det.
Och det är jävla liv om ris då. Ja. Vi står där med mössa i hand och liksom, du vet, hur gör man? Man kokar ris. Sägna, visa hela Sverige hur man gör. Då kan väl vi få vara lite så, okej. Okay. Men vet du vad? Ja. Here's how to fucking koka potatis.
Ja, just det. Så här gör man faktiskt. Och så här, det är så här. Visst, det finns olika ris. Det finns jasmin och det finns boiling bag och det finns fan och hans moster. Men
det finns jasmin och boiling bag.
Ja, det finns dem. Och jag förstår att det är liksom så här, ja, om man kokar det här riset, då ska du skölja och det här riset, det är bara kan äta som det är egentligen, och du vet, jada och allt det där. Visst, absolut. Det är en hel värld, va? Men ja, alltså potatis, där har vi en hel värld. Och då tänker de direkt så här, koka potatis. Ja, men du kan göra klyftor, du kan ha i ugnen, du kan göra smash potatoes, du kan grilla, lägga dem i folie och grilla. Alltså det finns så mycket som helst, och det finns olika sorters potatis. Jag vet inte ens hur många sorters potatis det finns. Vad sa du?
Mjöl är fast.
Mjöl och fast potatis finns, ja. Det är de två som finns.
Ja,
så det är en
färsk
värld.
Och gammal.
Färsk och gammal, möglig och ätbar. Ja. Ja, så att jag menar, där är det ändå en hel värld. Mm. Och men så jag tänker så här, jag smalnar av lite grann. Yeah. Jag börjar lite lätt. Potatiskokeri för dummies.
Ah, kul.
Till att börja med, potatis är en känslig produkt. Mm. Handle with care.
Okej.
Okay. Ja. Var försiktig.
Okej.
Okay. Ja, alltså lägg den i kylskåpslådan. Eller i kastrullen, häll inte bara ut dem från påsen. Lägg ner, var försiktig
varsamt
med dem.
Varsamt.
Varsamt, hantera
som ägg.
Dem. Precis, tänk att det är ägg. Mm. Börja med det. Om du har det tänket, då är du liksom halvvägs fram.
Ja. Skala inte skala.
Jag kommer till det. Var rädd om skalet.
Jaha.
Ja, var det. För där sitter det både nyttiga näringsämnen och mineraler.
Bra.
Ja, så var rädd om det. Dessutom skydda skalet på potatisen. Så vet ni vad? När ni står där och liksom hetsskrubbar, skrubba inte för hårt. Punkt nummer två. Okay. Men om du ska koka, välj... Alltså så här, när du ska koka, det finns olika storlekar på potatisar. Aha. Det går inte bara att blanda hejvilt.
Nej, för då blir de små mosiga medan de stora är kanske hårda.
Ja, vissa är klara när de andra är fortfarande råa. Ja. Där vill du inte hamna. Där vill du inte vara. Sluta med det. Vet du vad du gör? Skär upp dem innan du börjar koka dem.
Okay.
Skär upp dem så att de är ungefär lika storlek allihopa.
Ja.
Och är det en som är lite mindre, skär inte i den.
Nej.
Skär bara upp dem som... Alltså förstår du?
Ja, det ska bara vara jämna ut storlekarna.
Ja, precis. Så välj rätt storlek. Punkt nummer tre. Ja, och sen så är det dags då för själva. Och det här är liksom, det här är ju halv, jag säger så här, 75% av processen det är innan du börjar koka.
Ja.
Men många tänker att så här, koka, det vill bara slänga ner dem. Nej, där har du. Gå igenom de här stegen. Klipp ut det. Vi kanske lägger ut det här som podd sen.
Mm.
Koka, då är det dags att koka då. Ha vatten så att du precis täcker
precis
potatisen.
Täcker potatis.
Ja, precis. Inte att de håller på och petar upp där som små
sköldpaddor.
Ja, precis. Salta ordentligt.
Mm.
Vattnet ska kännas. Du kan gärna svaga.
Som Östersjö.
Ta långfingret. Dra ner det i vattnet liksom, smaka av. Är det salt? Ja, men du vill ha det salt.
Har någon någonsin ätit en översaltad potatis? Nej, det har inte hänt.
Nej, det har inte hänt. Aldrig någonsin. Du behöver inte vara rädd för det. Det är som med pasta. Dundra på liksom. Ja. Lägg ner potatisarna i varmt vatten.
Detta är molto importante.
Ja, jag har sett så många med svart hår som bara står där. Och liksom inte satt på spisen. Och så har de potatisen klar. Och så drar de över den på en varm platta. Åh! Vattnet ska sjuda precis under kokpunkten. För grejen är, när du lägger ner potatisen i vattnet, då sänks vattentemperaturen.
Just den kyler ner.
Lite grann. Och sen så drar ni upp värmen lite när ni lägger ner dem. Håll ett öga så att de inte börjar, så att det inte börjar stormkoka. Då är det liksom dags att sänka värmen igen. Ja, då tänker jag så här, men när är de klara då? Hur vet man när de är klara? Ja, vid en vanlig potatis. Ja, då är det väl vid 96 grader innertemperatur. Pratar vi svensk färsk potatis. Då skulle jag säga 94 grader.
Okay.
Ja, då kan man ta av dem.
Ja. Du tar och mäter innertemp på potatisen.
Just det, den ska vara mjuk och gosig
i kärnan
där, precis. Ja, nu tiden rinner iväg.
Davids potatiskokarskola för invandrare.
P3, Sveriges Radio.
Vad är Malaysia jag såg på japansk tv? Det visade ett helt tv-program där de hånade potatisen. De gjorde klistrigt potatismos och fnittrade. Rynkade på näsan och misshandlade den stackars potatisen på olika sätt. Jag blev så kränkt, skriver Maria. Men du, don't get me started on japaner, säger jag bara. Det är som vad är Jerry Seinfeld säger? You know they seen the fork. They still keep hanging in there with the sticks.
Ja. Är vi över gränsen nu?
Jag reciterar bara.
Ja, du reciterar en annan komiker. Ja.
Vi skulle väl trampa i klaveret. Det var väl det som var grejen.
Ja.
Gonna have you naked. At the end of this song. Ja, han sätter press på sig själv. Om han klarar det tror jag inte. De verkar ju vara på klubb i den här videon, va?
Så kul att hon har inte
tagit klä av sig där.
Men hon har inte tagit av sig naken i slutet. Och då försöker han ett sista ryck som är så vet ju alla var lite cringy. Vad heter beatbox gör.
Ja, verkligen.
Då drar man av sig blusen.
Då ryker toppen. Visst.
P3, Sveriges Radio.
Någon som skriver, haha, potatisen är ju dock från Sydamerika, hahaha.
Jo, men vi pratar ju om 300-årsjubileumet av den potatisen i Sverige.
Ja.
Det är det vi pratar om.
Precis.
Så att...
Move along.
Mm. Du, ett av mina små glädjeämnen i livet, vet du vad det är? Nej, det vet du inte, men det ska jag berätta för dig. Det är att gå in på japanska mat-instagram-konton. Mm. Dels för att de är ju i Japan så har man liksom lite annan, vad ska man säga, matkultur än vad vi har i Sverige ju. Men också att de så här gör väldigt mycket konstiga saker som är väldigt roligt. Jag visar en bild för dig och så kan du bara tolka vad det är du ser.
Man har väl gjort från någon slags, som ser ut som någon slags korv, grillkorv. Och så har de lagt spaghetti på toppen där som att det skulle se ut som grillkorvens hår. Och sen så har de också skurit till en annan grillkorv och lagt på som ser ut som ben. Och sen har man lagt på som ser ut bikinitros och bikiniöverdel på den här korven. Så att det ser ut som en blond tjej på stranden.
Ja, det ligger två likadana korvdamer bredvid varandra. Ja. Med
solar.
Och solar. Mm. Och det som jag får så mycket glädje av då, det är att jag går in på de här recepten och så trycker jag på översätt. Mm. För att jag är så otroligt fascinerad över liksom, hur japanska översätts till svenska då, i alla fall i den här tjänsten. Jag ska läsa då lite av recepttexten under den här korvgrejen då. Korvsystrarna åker på semester igen. Korvsystrarna som inte stod ut med kylan och flög till semester, så kallad fågeln, igen. Kom du inte precis tillbaka från nyårssemestern? Orkar inte stå emot kylan, korvsystrarna, i skenet av en varm gryta vid namn semester, tog fart igen. Njut av deras avslappnande stunder på strandstolar, resseras som brödskivor också. Varmkokta, långt hår, vackra korvar. Korvkaniner som inte kunde slå kylan och flög tillbaka för att njuta av semestern döpte en gryta. Varmkokta, långt hår, vackra korvar. Vad säger det? Ny Tinder-bio för den som är singel. Ja. Varmkokta, långt hår, vackra korvar. Varmkokta, långt hår, vackra korvar. Ja. Frågor?
Nej, inget alls.
Inga frågor.
Men grejen är att här, jag litar typ mer på japaner än svenskar.
Ja!
Så att jag litar mer på att det är typ det är så här man ska formulera sig. Och att det är våran så där hur vi formulerar så här. Ah, här är två korvar som ligger på stranden och solar och de bara okej. Okay. That was a weird sentence.
Tried to make it poetic.
Ja, precis. Asshole. Korvar, solen i semester.
Korvsystrarna.
Ja, systrar. Semestern och fåglar.
Korvsystrarna.
Jag tror att det är mer så där som är det rätta sättet att formulera sig så som de uttrycker. Ja.
Men min nya favoriträtt, varmkokta, långt hår, vackra korvar.
Men du har ju fortfarande inte testat korv i soppi.
Korv i soppi, nej.
Nej.
Precis.
När får vi göra det?
Ja, vi bjuder hit Markoolio. Nej, vi är strött på att vi tjatar om Markoolio.
Jag vet, jag förstår inte varför hon har så bra emot bra innehåll i programmet.
Verkligen, varför hatar du det?
Ja, det är så. När det fallerar i programmet, då är det Oliva som står för innehållet.
Det är väldigt tveksamt.
P3, Sveriges Radio.
Jag har ett mål.
Privata hål.
Välkommen hit.
Vad har du i ditt privata hål idag?
Jag har med mig ett par ordjoke som jag har kommit på. Ett är katastrofläkare.
Utveckla.
Ja, men det är läkare som så här, nej, nu blev det pannkaka av alltihopa. Att det blir katastrof.
Men är inte katastrofläkare någon sån läkare som typ alltså, läkare utan gränser som jobbar i katastrofområden?
That's the joke.
Men skämtet är att det är en läkare som är katastrofal på sitt jobb.
Jag har aldrig känt mig så här dum i någonsin hela någons liv. Är det inte en katastrofläkare?
Okay. Samma med katastrofmedicin. Den hjälper ju inte.
Nej, det gör det inte.
Sen det andra är terrorforskare. Det är en forskare som bara är så rökning det där. Som bara kommer med så här forskning som, som man står och siggar loss.
Ja, just det.
Som bara kommer och så här
terroriserar den.
Ja, när man ska flyga så tänk på klimatet. CO2. Mm. Det är en riktig terrorforskare.
Det är terrorforskare.
Och man ska ju alltid ha tre exempel, men jag kommer inte på något till. Så en bonus är bara en annan sak som jag tänkt på. Mm. När aktuellt ankarna liksom härskar folk in till att behöva tacka för sin titel.
Ja.
Att de säger så här: välkommen Nanana, du är löpcoach. Tack. Det är så förnedrande.
Ja, just det.
Ett underbart hål.
Tack.
Det var mitt hål.
Det behöver inte vara mer än så.
Jag var tajt hål.
Tack för allt.
Tack.
P3, Sveriges Radio.
David låter verkligen entusiastisk. Röstläget varierar lite en svensk NATO-ansökan. Rösten spricker, tempot går upp och ner. Som en berg-dalbana. Tilltalet är både varmt och hotfullt. Jag är utmattad av olika känslolägen, skriver en lyssnare om potatisskolan.
Jag förstår det. Jag förstår det. Men det var så som hon beskrev också. Så trött på det här vädret och jag är så trött på att prata väder och det är det som folk pratar om i det här landet och det är avverkat ämne och gärda
med mera.
Och det finns ju ingenting, det är som att det liksom blir att processorn går sönder i april för svenskar, för att i vanliga fall så kan de prata väder och det är det de gillar att göra och sen så kommer april och det är liksom så, det är så mycket väder på en och samma gång. Mm. Och vi har hört talas om aprilväder. Att det skiftar väldigt snabbt. Och blir olika sorters väder. Det är sol ena sekunden, så är det hagel, andra sekunden så är det snö och sen så är det
vinterdäck, sommardäck.
Vinterdäck och sommardäck, ja precis. Men jag tycker inte att vi kan kalla det här aprilväder.
Nej.
För aprilväder är ju när det skiftar och är liksom olika sorters väder. Mm. Nu är det ju bara vinter. Mm. Det här är ju vinter nu.
Mm. Ska vi behöva ha det så här? Så mycket längre.
Nej, jag tycker inte.
Undrar man.
Nej, det tycker inte jag.
Ödmjukt.
Ja, nej, jag hoppas inte det.
Nej.
bränn fucking trädgårdsavfall på tomten.
För att få upp värmen, ja.
Snälla någon, vad är det som händer?
Ja. Har du börjat kratta löv på helgerna? Är du en liten trädgårdstomte?
Nej, det är jag inte. Jag har inte krattat löv. Jag gjorde det innan vintern, nu höstas. Mm. Men jag har ju beskurit, arboristerat mina träd utan någon som helst bakgrund i det.
Mm.
Ja. Så vi får se hur de träden mår.
Du bara gick lite på feeling. Klipp, klipp, klipp.
Ja. Lite så. Typ så. Typ så var det. Så nu har jag ju väldigt mycket så brännbart material i trädgården.
Mm.
Men ja, nej, det ska bli väldigt intressant att se nu här på sommar, vår, höst. Det är den ordningen det kommer.
Ja.
Hur de här träden kommer må.
Mm.
Jag vet inte.
Jag uppskattar att du kör.
Ja.
Du bara kör.
Ja.
Men jag vill ändå tipsa, alltså så här, om man är en sån svensk som har mycket trädgårdsavfall, alltså löv och ris och såna saker, så är det väldigt vanligt att man, om man odlar saker, så är man på jakt efter så kallat organiskt material. För att man vill göra jord. Så att om man har väldigt mycket och man inte vill elda upp det, typ gå in i en sån Facebookgrupp, så här, vi som odlar i Spånga, eller vad det nu kan vara, i trädgårdsgäris, alltså där du bor.
Mm.
Och så kan du liksom bara säga så här, kom och hämta löv och ris.
Just det.
Så kommer det förmodligen vara någon som är intresserad av det.
Eftersom jag är ju en lägenhets-Gary.
Mm.
Allt Gary, alltså Gary på engelska.
Just det.
Gary Owen.
Mm.
Men jag är ju en sån, och sen så har jag flyttat till husen och det är första gången. Så har jag märkt att så här, det finns andra grejer som man stöter på här. Det finns folk som kommer att knacka på väldigt ofta och vill erbjuda sina sexuella tjänster. Nej, tjänster.
Nej.
Och
nej,
David, snälla. Tyckte du det där var kul? Sluta nu. Det
vad
är
erbjuds,
inte roligt.
Vad erbjuds för tjänster vid
din
tur?
Ja, men det är ofta det kommer så här. Ja, men du vet, de vill göra någonting med taket.
Mm.
Här har vi ett erbjudande. Tjena, det finns de här. De proffsiga. Tjena! Står jag mitt i maten, eller? Ja, nej. Klockan är 3:30. Du kommer från felparkerat här med vanligt blinkers på. Skitsamma, vilket fan som helst. Du har sett ett platt tak. Det innebär ju oftast de här problemen. Och jag har lösningen på just de problemen. Vad säger du om stänga dörren?
Så finns det de här. Jobbar nu, hantverkare.
Och sen så finns det de här också bara. Hello. Asfalt. Asfalt. Asfalt, car, asfalt.
Jaha, att de vill asfaltera din uppfart.
Asfaltera uppfarten. Och sen så finns det de här som knackar på också. Jag har ingen ringklocka. Så jag har en sån där, du vet, när man knackar på slott, du vet.
Jaha, en dörrknack.
Ja, en sån. Dunk, dunk, dunk. Och sen så finns det de som bara står och pekar på saker i trädgården som de vill ha.
Jaha.
Ja, okej. Okay. Ja, nej.
Nej, den är min.
Ja, den är min.
Gräsklipparen är min.
Ja, det var någon som bättre... Ja, olika avfall eller om det står någon madrass där eller någonting sånt där. Så vill de bara... Can I? Alltså, det är mycket sånt där som man inte stöter på som lägenhetsbo.
Nej, precis. Det är, men ge bort ditt avfall till odlingsgäris.
Ja, absolut.
De vill jättegärna ha det.
Vi är ju välkomna.
P3, Sveriges Radio.
Gillar du instant karma?
Jag vet inte.
Eller vad heter det så?
Vad är det?
När man får liksom straffar ju Gud på direkten grejer.
Aha.
Vad heter det? Heter inte det instant karma?
Det kanske det gör.
Ja, det kanske det gör. Jag vet inte.
Alltså, en del straffar Gud med samma stämning.
Ja, exakt. Mm. Exakt. Och jag såg en sån. Det var en MMA, UFC MMA match på en rysk gala då. En rysk MMA-gala.
Mm.
Och då är det en MMA-fighter. Alla MMA-fighter kommer från olika länder. Men då är det en iranier MMA-fighter som är där för att tävla i den här ryska MMA-galan. Och så går det ju sådana ringflickor. Vad heter det, ringflickor?
Kranskulla typ.
Ja, precis. Man går runt i bikini och liksom så visar vilken rond där.
Jaha, nej, det är inte kranskulla.
Nej.
Jag skulle ge de här i folkdräkt som lägger krans runt om som kör Vasaloppet.
Nej, det gör de inte i MMA.
Nej, jag förstår.
Jag har inte sett det,
jag har jättedålig koll på sån där fighting och sånt. Jag vet inte vad en ringflicka är.
Mm, men då tror jag att han upplever att hon är lite för utmanande.
Mm-hmm.
Alltså klädd eller någonting.
Aha, men för vad är grejen då? De går runt i bikini och gör vad?
Ja, precis. Nej, men går runt och liksom så hej, hej, Okay. Eller vad ska man säga, så vicka på kroppen. Och sen så vet
du, men har du någon reell funktion, alltså håller stöd?
Ja, hon visar vilken rond det är.
Ja, viktigt.
Så att man vet det. Och då i alla fall då går han fram och liksom så sparkar lite på henne. Han går fram och sparkar till henne.
Som man gör.
För att han bara, vad fan, ta bort henne. Typ så. Vad är det som händer då? Hela arenan, när matchen är slut, som han förlorade matchen. Och hela arenan springer ner och pucklar på honom.
Alltså, vad tittar du på för någonting?
Ja, det är mina algoritmer. Du får upp japanska konstiga översättningar och loppisfynd.
Ja.
Och jag får upp det här.
Ja.
Och sen så går han in på omklädningsrummet sen, efter han har förlorat matchen och mot arenan. Och sen så går han ut igen och då står arenan där igen. Hej, hej! Dags för rond två.
Av att slå honom.
Ja.
Åh, fy fan.
P3, Sveriges Radio.
Och vi fortsätter gräva i olika ädla konster. Idag har vi besök av en person vars jobb är viktigare än någonsin. Med oss har vi spaningsledaren som utreder och vittnar mot de kriminella. Få vet mer om Stockholms gängvärld än honom. Välkommen Mats Lindström! God morgon, god morgon.
God morgon, tackar, tackar för den intron.
Bokaktuell också.
Ja.
På G med en bok om just det här, ditt jobb.
Ja.
Som kommer nu strax. Vad heter den? Den heter...
Den heter kort och gott Spaningsledaren i Rinkeby.
Just det. Det här är väldigt intressant. Finns det någonting inom polisen som är mer spännande än spaning? Frågan ställer jag och jag svarar också nej. Så är det. Det är väldigt, väldigt spännande. Vad är det att vara spaningsledare?
Vad man gör som spaningsledare, då styr man ju sina spaningsgrupper och tillsammans med åklagaren som är förundersökningsledare så lägger man upp spaningsärendena, som man fixar telefonavlyssning och man bestämmer om man ska ha andra typer av hemliga tvångsmedel som att bugga lägenheter och sånt där. Och sen bestämmer man tillsammans med åklagaren när vi har tillräckligt mycket för att, så att säga, göra en razzia eller ett tillslag.
Mm. Alltså en razzia och tillslag, är det samma sak som husrannsakan?
Ja, exakt.
Hur mycket är det att ligga och titta i kikare?
Inte så mycket för mig längre. Mycket, men mina killar och tjejer, de gör ju det. De gör ju vad som krävs för att få rätt iakttagelser där ute. Och för att göra sköna gripanden sen.
För vad gör man då, som de som du leder? De som är ute och spanar, vad gör de?
Alltså, spaning går ju ut på att göra viktiga iakttagelser i en förundersökning. Alltså som kan leda framåt. Se en väska som går över, se var folk bor, se vilken bil de har, den typen
Vilka som
grej.
Pratar med varandra och känner varandra.
Ja.
Vilken relation de har till varandra kanske.
Ja, det är viktigt också.
För jag kan tänka mig att ibland så är de så att de hävdar att de inte känner varandra. Och så är det en spanare som har sett att de har kramats och skakats hand och, eller sådana saker.
Ja, men exakt. Det handlar mycket om sånt. Att man så att säga, kartlägger en gruppering eller en person.
Har någon sån vanlig polis stört ert spaningsarbete någon gång? Alltså att ni är på väg att spana på någon som är och levererar en sån, åh, det här behöver vi veta vart det här ska levereras, och så kommer in någon liten trafikjävel och bara så, hör du, det gick mot rött, kom hit med dig så ska vi sätta dit, och ni bara, helvete, något sånt.
Det har väl hänt, kanske, jag skulle väl kanske inte använda benämningen trafikjävel.
Nej, men jag bara citerar dig och hör hur du pratar under låten. Om
nej, men ibland när vi spanar, vi har ju såklart civila bilar, då kan det ju gå väldigt fort och gå mot rött och sånt där. Då kan det ju hänt att andra kollegor har reagerat på det.
Aha.
På hur spantåget, som det heter, ja. De civila bilarna som hänger efter utom synhåll för den vi spanar på.
Ja.
Hur de beter sig kan ibland vara rätt stökigt för att hinna med.
Just det.
Jag måste fråga dig en sak. Jag mötte en tidig morgon, så åkte jag taxi, skulle ta mig hit till jobbet, och då kör vi in på en gata som är enkelriktad. Vi kör rätt då. Möter en bil på den enkelriktade gatan som bara stannar och blockerar, och taxichauffören är så här, hallå, kan du flytta på dig? Det händer ingenting. Vi står där i säkert 10 sekunder. Han bara, men är du dum i huvudet eller? Flytta på dig. Det här är enkelriktat. Du får backa. Backa, säger taxichauffören. Och då plötsligt glittrar bilen till.
Och den sätter på blåljusen då?
Ja, att det kommer ett sånt litet blingling. Alltså ja, så att man ser att det här är en civilbil. Och jag vet att vi den morgonen då tutade för att den här bilen skulle backa bort från den här enkelriktade passagen. Och då har jag tänkt sen dess, var det en spaningsinsats som vi då förstörde genom att tuta och tvinga honom att glittra till?
Nej, det tror jag inte du gjorde. Men det var säkert någon form av spaning eller ett civilt ingripande som var på gång. Mm. Men exakt vad det var, det är svårt att...
Ja, det är klart inte du vet det. Men det där glittret som jag väljer att kalla det, alltså att det kommer ett sånt ljus liksom spel runt bilen. Är det någonting som man bara så här... Det kändes som att han, det satt långt inne i han som satt i den bilen och visa.
Ja, han ville kanske inte bränna av sin bil.
Nej.
Där, men, och det är inte alla polisbilar som har det, alltså spanbilar. Vi har ju två typer av spanare. Vi har ingripande spanare och så har vi dolda spanare. Och ingripande spanarna, de gör väldigt, väldigt mycket. De dolda spanarna tittar och sen när de ser intressanta grejer, då kliver ingripande spanarna på och griper folk, gör husrannsakningar och alla de här viktiga grejerna. Så vi har två... En kategori som är jävligt dolda, om man får svara i radio.
Ja, just.
Ja. Och sen en annan kategori som är mina attackspanare.
Oh. Hur är de liksom hierarki jämte varandra? Är de liksom lika eller är det någon som liksom utvecklar eller går man vidare från att vara insatsspanare till att vara en sån bara spanare?
Nej, men det är två, så att säga... Jag, som spaningsledare behöver jag båda två. De är lika viktiga för mig och de finns ingen inbördes ranking på dem, så att säga. De är proffs på sina grejer båda två och de kan varandras arbetsuppgifter rätt bra, men man väljer att spara på ansiktena på de dolda spanarna.
Hela ditt jobb är ju som upplagt för att det finns så många tillfällen att känna sig cool. När känner du dig som coolast i ditt jobb?
Ja, jag vet inte när man känner sig som coolast. Jag kände mig rätt cool när jag grep en värderånare när hela min familj var med och jag sköt två varningsskott.
Coolt. Nej, men alltså det,
hade jag haft dryck i munnen nu,
ja.
Hade jag
alltså, jag var inte beredd, för att det var liksom mer av en skämtsam fråga, ja. Så var jag beredd så här, ja nej, vi ser det inte riktigt på det sättet, utan det är mer så att så här, vi gör vårt jobb, vi går dit, det är som vilket annat jobb som är, och sen så bara kör du den här, hela din familj var med, att du tog med dem, var det en sån ta med familjen på jobbet dag eller vad var grejen?
Nej, det var så här, vi hade gjort en annan grej på, och jag jobbade, så vi hade gjort en annan grej, så skulle jag åka och ta en spruta med hela familjen. Ja. Vi skulle dra utomlands. Till och med min morsa var med. Mm-hmm. Alltså när vi gick ut från den här sjukhuset där vi hade tagit sprutor, så delade vi på oss. Jag sa till så här, men ni kan komma och hämta mig nu till mina killar och tjejer.
Uh-huh.
Och så på väg dit, då kom en kille och gick med en värdetransportväska.
Uh-huh.
Och jag bara, det där är ju inget legalt användningsområde för den här.
Nej.
Så att jag tänkte, okej, det måste vara något skumt. Så jag drog vapen, uh-huh. Gick på honom, släppte väskan.
Uh-huh.
Han gjorde inte det, såg att han hade en yxa i fickan, uh-huh. Sköt ett varningsskott. Han lades inte ner, sköt det till. Då såg jag, han hade precis rånat en värdetransport.
Nej.
Så det var, men min familj då, de såg hela bytet. De kom på en moped, skickade mopeden och delade på sig. Och det såg inte jag.
Nej.
Men det såg så att säga familjen.
Mm-hmm.
Så till och med min mamma var med.
Oj.
Så när rånaren låg där gripen, då gick mamma fram så här och sa, Mats, det var en rånare till. Och då så sa han så här, ej, lägg dig inte i det här, kärring.
Oj. Vad gör du då? Blir då andra varningsskottet åker ut?
Nej. Men så att det var en rätt stökig historia.
Blev det liksom så att dina barn lyssnade på ett helt annat sätt på dig sen när du kom hem efter
jag
det?
Jag hoppades att jag nu äntligen skulle få lite pondus i familjen, men det blev inte så.
Du
började fortfarande ropa 3-4 gånger innan de sitter vid matbordet att maten är klar.
Ja, det är ingen skillnad.
P3, Sveriges Radio.
Jag undrar lite om husrannsakan som du ju också jobbat med.
Mm.
För jag kommer ihåg när jag såg dokumentären om Kapten Klänning.
Mm.
Då, den spaningsgrupp som jobbade mot hans kontor, det tyckte jag var så intressant. För de berättade då att när de hade tagit sig in i hans kontor så såg de då direkt den här väskan som de tyckte var väldigt intressant i typ så här, det högra hörnet borta i kontoret. Mm. Men då berättade de i dokumentären att då går man inte direkt dit. Utan de liksom skalar rummet, alltså remsa för remsa. Alltså att det finns ett väldigt så här, tydligt system för hur en husrannsakan går till. Berätta, vad handlar det om?
Ja, men det handlar om att det ska vara, allting som man gör ska ju dokumenteras för att det ska användas i en förundersökning och sen i en rättegång. Så det första man gör när man kommer in på en husrannsakan, så säkrar man lokalen. Man ser till att det inte finns personer. Ja, får koll på personerna där inne. Är det någon som ska frihetsberövas redan som man vet innan, då tar man hand om dem. Och sen när det har lugnat ner sig, när man har plockat ut dem, så då börjar man med att filma av hela lokalen så att man vet exakt vad saker och ting har stått sen. Och sen går man metodiskt tillväga och folk alltså mina kollegor och polisen har blivit riktigt, riktigt proffsiga. Man har handskar, man har munskydd för att tänka spårsäkring och sånt där. Så att det är väldigt, väldigt strukturerat. Det är inte bara ett...
Därför jag tänker att man går in och bara, titta där är väskan! Och så tar man den liksom. Men det är inte så det går till.
Nej, men det är klart, ligger ett vapen på bordet så då säkrar man ju det. Men folk är väldigt, väldigt metodiska. Och ibland så gör man så att man dubbelsöker. Någon söker rummet först, någon annan får söka om det sen så man inte missar något.
Du som ändå möter många av de här personerna som begår alla de här hänsynslösa brotten, vilka är de?
Ja, det är ju väldigt, väldigt, väldigt många. Men ja, vad ska man beskriva? Det är svårt att klumpa ihop dem till en personlighet. Men jag har ju träffat väldigt, väldigt många av de här. Jag har jobbat med grova våldsbrott sedan 2001. Men det är mycket killar som har rätt mycket diagnoser och sådär. Men som kan ändå vara rätt sköna när man sitter och pratar med dem som människor. Men de gör ju fruktansvärda saker.
Så det är liksom svårt att tyda på dem som lekman att det är så här, det här är en gränslös person. För det behöver de inte ge sken av, eller?
Nej, men sen... ja, hur ska man beskriva? Hur ska man klumpa ihop 4 000-5 000 personer till en identitet? Det är lite svårt, men... alltså, ja... jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det här, faktiskt.
Men det är liksom, allt som oftast så, de allra flesta yrkesroller stöter ju inte på individer som ja, men av allmänheten skulle kallas för empatilös eller psykopat eller sådana saker. Du träffar ju, alltså rent generellt så träffar ju du många, många fler citat sådana än vad liksom gemene man gör. Är det liksom, hur är din kontakt med de här personerna? Vad får man för relation?
Alltså, jag försöker ju, när vi har frihetsberövat personer som jag har jobbat mot förut, så försöker jag gå ner och prata med dem lite grann i resten i den mån det går för att känna läget liksom. Och få dem att förstå också att det här är inte personligt. Det är liksom det brottet jag jagar och inte dig. Mm. Den grejen är rätt viktig för att det, så länge de håller på och ska skjuta varandra så är det mitt jobb att sätta stopp för det. Mm. Men om de skulle skaffa ett jobb och skaffa flickvänner och lägga ner den där verksamheten, då skulle de inte se mig. Och det är viktigt att förmedla det, att det är ingen personlig vendetta mot personer. Utan...
men är det så att du märker av att så här, okay, han är emot mig och sen så efter det snacket så är det en sån nej, det är på grund av brottet?
Ja, men det kan vara det. Och att, en del undrar ju, eftersom de känner igen mig, de har träffat mig flera gånger förut och de tycker, kan uppfatta att det är alltid du som kommer, Mats. Mm. Men då får man förklara det och så får de att tänka efter, men du har inte sett mig på 1,5 år nu och nu är du misstänkt för det här och då kommer jag. Ja, okej.
P3, Sveriges Radio.
Jag pratade med en polis som jobbar i Stockholm som sa till mig att det är så här, det här, att visst vi läser om skjutningar och sprängningar, men det finns ändå en miljö där ute som är svår att förstå att den finns för gemene man. Håller du med om det uttalandet?
Ja, alltså den här miljön som man är inne i dagligdags, alltså i den kriminella världen, den är ju väldigt speciell och det är väldigt mycket droger, väldigt mycket vapen, väldigt mycket hotfull stämning mellan personer där i. Och vara inne i det där mörkret, det är inte alla som har sett det.
Hur skulle du säga liksom att ditt jobb som spanare, spaningsledare, alltså för du sa att du hade jobbat sedan 2001.
Ja.
Vad är den stora skillnaden idag mot sig då 20 år sedan?
Det skulle jag säga att nu för tiden har våldet gått ner till personer som är så väldigt, väldigt unga som står för skjutningar. Vi har haft klivare, som de säger, utförare som har varit från 12 år, som har varit med i så här mordchattar, att de ska begå kontraktsmord. Mm. Förut så skötte de äldre kriminella sina skjutningar själva och det sköts mycket, mycket mindre. Man drog sig för att ha en skjutning. Det finns också, om man pratar om äldre kriminella, så finns det inte kvar någon respekt för de äldre längre. Förut kunde en person som var 25 säga till de andra, hörni, åk inte kross här, min syra leker här. Mm. Om de gör det nu, då har de ett vapen. Så, vad snackar de? Dra härifrån. Så det finns inte den här respekten till äldre längre kvar i orten.
Så det var inte jätteförvånande för dig när du möttes av nyheten av det som hände i Skärholmen när en 39-årig pappa till en 12-åring blev avrättad framför sin 12-åring för att han då tillrättavisade ett gäng?
Alltså, jag blir chockad på det sättet att det är ju ytterligare en ny gräns som man har gått över. Men man ser ju också hur de här personerna agerar. Och så är jag inte förvånad över att de faktiskt gör så, men det är verkligen en ny gräns som har passerats.
Men i och med att du är i den världen, för en fråga som uppstod då i och med det där och mycket annat är ju att många privatpersoner har blivit mer rädda att säga till ungdomar som kanske missköter sig i offentlig miljö. Säg, vad är din kommentar på det?
Och det kan jag verkligen förstå. Ska man vara rädd för två, i en situationstecken, snorungar på en sparkcykel nu med Gucci-kepsar som är 14 år? Är det dem man ska gå och vara rädd för? Jag förstår att folk tycker så. För att, och jag förstår också att folk tycker att ja, blir rädda för det när man ser vilka det är som utför de här brotten. De får ju också en jävligt hög svansföring nu när de är med och gör de här grejerna. De blir någon i andras ögon och får den här auran och det märks på dem.
Jag tänker mig att...
Jag tänker att Mats får stanna.
Jag vill också det, för jag vill också veta mera saker.
Jag vill också veta mera saker. Kan du stanna, Mats?
Hur länge vill du ha dem här?
Ja, men kan
kvart,
du stanna, frågar jag bara.
Till bara.
Ja, så får vi se hur länge det blir. Mm. Nej, men är det många som lyssnar på oss i ditt gäng?
Idag?
Ja, generellt.
Ja, absolut.
Ja, påklistrat det där kändes.
P3, Sveriges Radio.
Får man säga bängen, Mats? Är det nedsättande?
Jag vet inte, men vi kanske inte säger så internt.
Nej, det är inte så.
Men om du får ranka, liksom, om någon kallar dig för bängen, snuten eller aina, vilka gillar du minst, vilka gillar du mest?
Jag har hört så mycket värre, H-unge och så vidare. Så att jag tycker, ja, de tar inte så speciellt.
De tar inte
mycket,
hårt, nej. Jag säger dem i kärlek.
Kan du fylla på dem med smeknamn? Låter ju väldigt, men bängen, Shorta, aina, snuten. Och så tar du vid här nu då. Och så säger du liksom, vad mer lite, kan man höra?
De är grövre de andra, va?
Ja, alltså det är allmänt nedsättande ord om oss, så att säga. Men det ingår ju i spelet.
Det ingår i spelet.
Ja. P3, Sveriges Radio.
Vi var inne på det här för en stund sedan, men är man inom, vi säger, alltså kriminalitet är ju jättebrett, men nu pratar vi om de här kriminella miljöerna, gängkriminalitet och sådana saker. Och du spanar på dem, och de vet ju om att de har spaning på sig, eller risken finns att de har spaning på sig.
Ja, de tror ju det i alla fall att de har det ibland, och de letar efter spanare.
Mm. Men de försöker väl också, de måste ju försöka
dribbla bort det.
Precis, dribbla bort så att ni inte ska förstå vad de pratar om eller såna saker. Jag tänker på så här, hur kan det låta? Hur kan det gå till när de försöker liksom dölja vad de håller på med?
Jo, men de försöker ju använda sig, och nu pratar vi om till exempel på telefonavlyssning, när de pratar på telefon. Ofta pratar de i krypterade appar, men när de pratar på andra, på vanlig telefon om man får säga så brukar de ju försöka hitta på kodord för saker, till exempel ammunition till pistol och annat, har de kallat för mat. Och då kan det låta så här, finns det mat till den? Ja, men vad äter hon? Hon äter nior. Det är viktigt att man inte slösar mat på ett träd eller något. Och då undrar vi vad det här kan vara.
Ja, just det, man behöver inte den mest avancerade skiffelnyckeln för att liksom förstå där.
Jag kan dra ett annat exempel som heter roligt. Två personer pratade om att en ringer till den andra och sa, jag vill ha mina skor. De ligger under sängen. Vill du ha båda skorna? Ja. Vill du ha dem i väskan också? Ska du ha skosnörerna till? Ja, det vill jag ha också. Då frågar min dotter som var 7 då, vad tror du skosnörerna är? Men inte det skotten är då, pappa.
Ja, just det.
Så det behöver inte vara jätteavancerat.
Ja, just det. En 7-åring kan lista ut det.
Och förstår man inte själv kan man fråga sina barn vad de pratar om.
Ja. Men när det är så, sen så griper ni en sån person som ni har lyssnat på. Och sen kan ni liksom så pika dem lite så. Okej, då tar vi skosnörerna också då. Vad det nu är för något.
Ja, men man spelar ju upp de här samtalen sen i samband med, för att visa att i förundersökning, och då blir det ju rätt pinsamt ibland då när de har varit lite för uppenbara eller sagt klantiga saker på telefon.
Men försöker du, ni är ju olika du som sitter och är spaningsledare och har jobbat med det länge och sådär, och så de här unga killarna som har liksom kriminellt slang och liksom för sig med olika kodord och sådana saker, behöver du liksom aktivt plugga eller hålla dig uppdaterad på hur man så att säga pratar i de här miljöerna typ?
Ja, men absolut, och det är ju jätteviktigt att man håller språket, deras språk, uppdaterat. Jag är jätteintresserad av språk, och det handlar också om att om de använder ord så ska jag sedan i en rättegång verkligen kunna bevisa att det här ordet betyder det. Så att jag håller på det har blivit en av mina grejer. Så jag höll en föreläsning i helgen bland annat på Svenska narkotikapolisföreningens konferens om ungdomar och språk, men också kontraktsmord. Så att det, jag är jätteintresserad av språk, och det, är lite, det blir lite intressant, eller lite sjukt, så att jag som är värsta ammon, som man säger i orten.
Vad betyder ska, det?
Gubben, farbror, okay, ska vara den som liksom är kan språk i orten. Farbror Mats förklarar orten. Du blir så här,
ja. Just det.
Farbror Mats förklarar orten. Det blir nästa bok.
Ja, precis.
Vad är senaste på ordlistan där då? Du som ändå hänger med.
På min agenda så var det ett ord. De pratade om sillar och sille. Och jag visste inte vad det betydde. Men så hade jag satt i ett förhör med en tolk på arabiska. Just. Och så delgav han misstanke för grovt vapenbrott. Och då så sa han ordet sella. Då sa jag, stopp. Vad betyder det där? Mm. Det betyder vapen på arabiska. Ja, men bra. Check på den. Och då hade jag liksom hittat det ordet.
Och du tänkte sillströmming och Östersjön.
Ja, nej, men liksom så här, jag förstod att det var vapen. Ja, men hur ska man härleda det till att det verkligen betyder det? Ja, så fanns det ett ord då på arabiska så betyder det. Och då, check, då var man ju där.
För det känns som att de får det jobbigare och jobbigare i liksom, under förundersökning och rättegång med att så här, dölja vad vissa saker är. Typ så här, jag tänker på ordet japp till exempel, som ju väl betyder döda i alla fall i vissa i den här miljön. Liksom.
Ja.
Och då är det, kan man höra så också en liksom, tant åklagare. Så här. Du säger ju japp, vad skulle du säga att det betyder? Ja, det kan betyda vad som helst, kan betyda att snacka med, bara softa lite, bara ha det lite gött. Så här, fast det är väl ändå överens om att det inte gör. Alltså, det känns som att de hela tiden de är jagade av att hitta nytt lingo liksom, för att hålla det internt.
Ja, absolut. Och där tycker jag man har, jag lyssnar väldigt mycket på svensk rap till exempel, och där lär man sig hela tänket, hela konceptet och hela sammanhanget och hur de resonerar och där. Så man blir väldigt hjälpt av det. Så jag kan gå och skratta lite när jag som en ammo då går och lyssnar på svensk rap och kanske är en annan i min generation som faktiskt fattar vad de pratar om. Eller just det. Om.
För vad kan japp också betyda?
Ja, det kan ju att ha sex med någon.
Ja, det kan betyda att ha sex med någon också. Ja.
Kan det? Ja. Tänk vad jag lär mig av er ammos.
Ja, eller språkpolisen Mats.
Verkligen språkpolisen?
Ja, just språkpolisen. Precis.
Du, vad sker här framöver i ditt liv nu då?
När vi klarar här så ska jag åka och jobba med nästa ärende. A ska skjuta B någonstans.
Nu har du fått komma till vårat jobb. Får vi komma till ditt?
Ni får ju tyvärr inte det.
Nej, vi får inte det.
Snålt.
Ja, det är verkligen snålt. Då avbryter vi här då, tycker jag.
Ja, verkligen. Mats. Boken kommer 3 maj i alla fall.
Ja, lycka till med det och tack så mycket för att du kom till morgonpasset.
Tackar.
P3, Sveriges Radio.
Vilken dag, vilken show, vilken tisdag.
Patrik skriver, ni glömmer det trevliga farbror blå och fröken blå.
Mm.
Ja, just det.
Just det.
Farbror blå.
Mm.
Vi King har inte så många sådana. Vad kallas vi? Radiopratare.
Mm, det gillar inte jag.
Nej, det gillar inte min fru heller.
Jag gillar inte ordet radiopratare.
Nej.
Det är ju exakt vad det är. Mm. Alltså det är 100% vad
det är. Vi pratar i radio.
Ja, men jag vill hellre ha radioprogramledare. Eller du vet.
Ja, just det.
Jag gillar engelskans broadcaster. Det gillar
jag. Ja, just det. Programledare.
Ja.
Det låter för generellt.
Ja, det är liksom lite
kan
mer
vara i vad som helst.
Det kan vara då är det Pelle Ernström, René Nyberg typ.
Ja, precis.
Det här är ju liksom taffligare.
Ja. En tafflig programledare.
Ja, exakt.
TF-programledare.
TF tillförordnad.
Ja. Nej, vi får försöka hitta lite
Babbelfior.
Babbelfia, ja.
Limpsaxarna.
Nej, ja, just det.
Som går och går och går.
Men gärna något som liksom för många av slangorden som man ändå hör kommer ju från så Östeuropa, Turkiet, arabiskan, lite så. Det ska liksom gärna grunda sig där någonstans, tänker jag. Just det ska komma därifrån.
Vad är det där ordet för polis som jag inte bottnar i? Körda.
Körda är ju någonting annat.
Körta. Körta.
Ja, just det.
Vad är körda då? Är det...
Det här är så pinsamt för båda oss, tror jag.
Ja.
Att vi bara, jo, nej, men det är ju nämligen shorta.
Ja, men det är det.
Är det shorta?
Ja, jag vill ha ett shorta-ord för radiopratare.
Ja, precis.
Ett ni coolt ortenord för radiopratare. Kan
ni
jag få
har
det?
Lite Melissa Horn på er och komma på. Ett coolt shorta-ord.
Under Melissa Horn.
Här i morgonpasset i P3. Det är någon som skickar in en bild på... Det är Petri som skickar in en bild på en graffitimålning där det står Bench press your IQ. Du, det var länge sedan. Det var länge sedan.
För mitt IQ är ju så där. Lågt.
Ja, exakt. Det givna ordet för radiopratare är bubblish.
Bubblish.
Ja. Mm. Vad säger du?
Absolut.
Ljudkrigare är någon annan som skriver.
Där har vi det.
P3. Sveriges Radio.